Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vi springer liksom några meter bort från henne och så vänder mig om och ser att hon står där och letar efter oss. När alla människor springer och vågen är liksom i bakgrunden, så jag springer tillbaka och hämtar henne. Och så har jag henne i famnen tills jag inte orkar springa med henne mer. Då får hon springa själv, men... jag är den som står längst fram med liksom sköld och svärd.
Om du skulle bli ett spöke och spöka hemma hos dig och Mike.
Vadå, jag lever.
Fast finns det egentligen någonting bättre än att typ få sitta och bara this is me?
Alltså, jag har gjort det en del gånger, men jag gillar verkligen så här gå till psykolog och gå till så här vad heter det, medium och sånt.
Är det sant?
Ja, just för att man får prata om sig själv.
Jag måste få börja med att fråga, vad är Lisa Ankerman för stjärntecken?
Jag är född i skorpionen, men jag är skytt. Alltså jag är mest i skytten.
Okej. Okay. Märks det?
Jättemycket.
Vad kännetecknar?
Kör vi nu?
Ja.
Skorpionen är ju så hämndlysten, tänker innan den pratar och ganska otrevlig typ faktiskt. Och jag har aldrig känt igen mig i det. Så det var faktiskt, jag var på ett modelljobb i Kroatien och så bodde jag tillsammans med en annan modelltjej som var jätteintresserad av astrologi. Och så sa hon till mig att men ska vi inte kolla upp, är du verkligen skorpion? För hon bara, vad är du? Jag var skorpion. Hon bara, nej det är du inte. Hon bara, vi måste kolla upp det här. Och då så fick vi fram att jag är skytt liksom mest. Och då läste jag om det och då bara hittade jag hem. Då var det så här, sökare, eldig, liksom givmild, alltså massa såna här trevliga saker som jag identifierar mig med och så som jag känner att jag är. Så att jag har aldrig så här velat läsa mitt stjärntecken ens, för jag bara, så det här är inte jag.
Men gud, vad är din kille?
Han är oxe.
Passar de?
Ingen aning, men alltså jag tror, om vi säger så här, hur vi passar, om vi skiter i stjärntecken, så är det ju så att jag är jätteeldig och driver på, och han är väldigt så här, eftertänksam och envis och så här, så att det är liksom en som tutar och kör och en som bromsar lite, men så jättemycket kärlek mellan. Så då funkar det ju liksom.
Jag tror att det är skitbra. Det låter faktiskt som att ni, vad säger du, som att kompenserar upp och ner varandra, alltså fattar du.
Sen kan det vara skitjobbigt, och särskilt så innan vi har, nu har vi varit ihop i 4 år, men särskilt innan man lär sig att, kanske lär sig att älska de här skitjobbiga sidorna hos varann. För det har vi nog gjort nu, som mest i alla fall. Men det har varit en lång resa hit, just för att vi är så himla olika. Vi är nog lite för olika egentligen. Men kärleken har liksom gjort att vi har kämpat oss igenom det. Men tidigare har jag bara varit med så jätteäldiga killar som har varit så ledartyper och sånt, som jag ju är. Jag ska vara ledaren i relation. Jag ska inte vara med någon som är det över mig, för det blir vulkanutbrott.
Alltså gud, det här ska vi prata mer om. Och alltså, man slås ju av direkt när du kommer, alltså att hur jävla cool du är. Du är så här cool, 100% cool. Alltså man, jag kanske är 40% cool. Men du har den här, du vet, så här Rihanna-auran.
Och hon är min favorit.
Är det
så
sant?
Jag är jätteglad.
Ja, men det, du har verkligen det. Mm. Och det är väldigt roligt att så här, vara i samma rum som dig. För att jag var inte förberedd på liksom tryckvågen som skulle komma. Nej, men på riktigt. Men alltså får man fråga, bara så här, börja med att fråga, hur mår du just nu?
Extremt bra. Alltså min karriär går spikrakt uppåt och min karriär är mitt största intresse. Så att för mig är det som att jag kanske tävlar i OS just nu. Förstår du? Och har övat i hela mitt liv inför typ någon konstig sport och nu bara är jag längst fram. Så känns det för mig.
Men
och det är så här, jag känner mig så nöjd. Alltså jag får designa, jag får styla, min YouTube växer, min podd ligger liksom 10 topplistan i Sverige. Alltså jag vet inte vad jag ska alltså vad ska jag önska mig mer? Jag har fått min lägenhet jag ville ha och min relation går bra mestadels. Det är ju en struggle att vara ihop med någon.
Men gud!
Så att, ja, och det har jag nog inte kunnat sagt tidigare faktiskt. Men nu känns det som att så, allt är bra. Och jag är inte rädd för att det går bra heller. Det är så det ska vara. Alltså jag är inte så här, det går för bra nu, vad ska gå dåligt? Utan det går bra och det är så här det ska vara.
Men fy fan alltså. Men är det något du typ inte kan, tänkte jag säga.
Sjunga.
Så rakt på. Men det är så, det är för att du gör ju precis det du räknar upp. Alltså du gör ju för det första världens coolaste kläder. Du får samarbeta med typ de coolaste märkena.
Tack, Missguided mailar mig idag. Äntligen.
Är det sant?
Jag har väntat så länge på det.
Grattis.
Och jag har försökt kontakta dem och det var inte svarat, så idag så bara, hej, vi har sett din sida, vi vill jobba med dig. Jag bara, yes. Så nu ska jag tänkte om ett år så gör jag en kollektion för dem. Men om jag får drömma.
Men det är klart du ska. Men kan du bli lite så här, vad tog er så jävla lång tid att svara, eller blir du bara glad liksom?
Nej, men allt har sin tid. Och jag går inte omkring och är irriterad. Alltså jag vet verkligen att att allt har sin tid. Bland annat så jag skulle vilja göra mer stylingjobb. Jag skulle vilja styla Mello, jag skulle styla Idol, jag skulle styla hemsidor som gör lookbooks, alltså typ så här Naked när de gör någon street lookbook. Det skulle ju passa mig jättebra. Och de kontaktade faktiskt mig och jag skickade in en vad heter det, sån här liksom brief där man visar vad man gör.
Portfolio typ.
Ja men typ, fast man skickar liksom ett papper.
Okay.
Och de bara såhär, nej men det här är inte det vi sökte. Och jag tyckte det var fire. Och jag såhär, jag står fast vid att det är det jag gör, det jag skickade till dem. Och jag tyckte det var bra. Så jag fick inte det jobbet. Men jag vet att jag kommer jobba för dem i framtiden. Och det har sin tid. De bara förstod inte stilen jag skickade. Så försöker jag alltid tänka. Det är så här, bara jag är nöjd med mitt jobb. Sen måste man kunna kompromissa. Om de hade skrivit till mig, hälften är bra men vi skulle vilja att du ändrade det här, då är det klart att jag hade skickat in något nytt och tänkt hur de vill ha det. Men nu var det bara såhär, nej du fattar inte det vi vill ha. Och då känner jag bara såhär, du fattar inte det jag gör.
Nej,
så
skitsamma.
Nej men jag vill inte jobba där om inte de förstår mig, förstår du?
Men det är ju så jävla viktigt att du inte ändrar på din, alltså ditt koncept. Och jag tror att det här är grejen som får en att lyckas till slut, är att stå fast vid sin sak. Alltså du fattar, att helt och hållet såhär köra på det som är du.
Jag tror att det är det som har gjort mig stor inom styling nu. Jag håller på att växa jättemycket på YouTube ju. Och det, så hade jag bara varit stylist och kört massa olika stilar, då tror inte jag att jag hade växt lika mycket. Men jag har kört jävligt hårt på det här hiphop, street, liksom såhär, vem jag än har stylat nästan. Och det har irriterat vissa. Såhär, du stylar inte den här personen efter henne. Och jag stylar efter hennes kropp, men jag stylar inte efter hennes stil, utan jag har kört min stil på alla jag har stylat. Även om det har varit liksom kända profiler med väldigt tydliga stilar, så har jag ändå kört min stil. Och jag tror att det är det som har gjort att jag har kommit framåt. För folk har så här, känner igen min stil. Och jag märker, alltså jag har ju massa följare som skickar, de är inne på hemsidor och så skickar de kläder till mig, bara såhär, det här måste du köpa för det här är din stil. Folk vet verkligen, så liksom tänker att så här, när de ser någonting som kanske är färgglatt eller det är mycket remmar som hänger eller såhär, det här är ju Lisa, och så skickar de det till mig. Och att bli associerad med någonting är viktigt för att växa, tror jag. Och för att för liksom, det är min nisch helt enkelt. Mm. Så jag har hållit jäkligt hårt i den.
Men i den här vågen nu när det går så jävla bra för dig, kan du typ så här stanna upp lite då och då och bara, du vet, klappa dig själv på axeln lite och bara, fan vad duktig du är, fortsätt gumman, gud vad grym du är. Och typ ibland fira hemma i soffan med typ en god middag och så här, alltså, eller kör du bara på?
Nej, jag firar jättemycket och jag klappar mig själv varje dag. Jag är jättebra på att ge mig själv beröm och jag har vänner runt omkring mig som är otroligt bra på att ge mig beröm. Jag fick 80 000 följare på Instagram häromdagen och då var det bara så här, jag fick, du vet, de skrev så här, jag fick bara medlem efter medlem bara, vad ska vi göra? Ska vi fira? Ska vi ha middag? Vad ska vi äta? Vad ska vi ha på oss? Vad ska vi spela? Alltså du vet så här. Så vi verkligen pushar varandra. Jag har jättebra vänner runt mig som det också går väldigt bra för, vilket är kul. Så vi pushar varandra i det. Väldigt olika karriärer. Det är tandläkare och försäljningschefer och marknadsföringsproffs och grejer. Så vi bara,
fan vad kul. Ja. Men hur gillar du att fira då?
Gärna med bubbel. Jag gillar verkligen vin och bubbel. Men sen också så här, alltså bara fira med att vara med vänner. Mm. Alltså så. Och jag har inte, tillbaka till din fråga, jag har inte svårt att stanna upp och känna att så här, fan vad bra jag är och det här, jag är på väg åt rätt håll. Men också, jag är redan där. Mm. Alltså det är det jag känner. Jag har inte så här jättestora mål att jag ska slå i USA eller att jag ska så här, utan jag är jättenöjd där jag är nu och jag är nöjd med min inkomst, jag är nöjd liksom med det jag får göra och det är skitkul och jag vet att det kommer att gå framåt, men det är inte det som är det största, utan det största är att jag är nöjd nu liksom. Mm. Det är skitkul.
Men gud, det är så här, jag brukar vara väldigt försiktig med att fråga så här, exakt hur mycket folk tjänar.
Mm.
Men jag frågade, ja men det var någon gäst som frågade så här, är det närmare bla 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 än det är bla bla bla? Och personen bara, det är...
Men jag har ingen problem, jag har ju faktiskt till och med en YouTube-video där jag berättar vad jag tjänar.
Så jag bara, vad tjänar du?
Nej men jag startade mitt AB i år.
Mm.
Och jag fakturerade lite över 2 miljoner.
Per år?
Ja, förra, alltså förra året.
Ja, precis.
Ja,
precis.
Precis. Och jag har det dubbla som mål i år. Mm.
Fan vad kul.
Ja.
Och sen så är det ju så himla härligt när så hårt jobb ger avkastning.
Det är jättekul.
Det kan ju ta ett tag innan det rasslar till.
Ja men det har du ju gjort.
Ja, men jag menar det.
Jag har ju liksom...
Och då är det så skönt när det väl kommer liksom.
Men det var ju i år, eller förra året 2018 som jag började tjäna riktigt bra pengar. Så att jag kände liksom såhär, jag kan köpa en dyr väska om jag vill, jag kan liksom bjuda folk på saker som jag vill och sådär.
Gud,
så det var häftigt.
Härligt.
Ja, och nå den liksom ekonomiska punkten, att man känner att så här, nu är inte så mycket ett problem.
Mm.
Så.
Men alltså, nu ska ju du få berätta det. Hur kastades du in i den här världen? Och så här, du är ju så färgstark som person. Och man känner ju som sagt av din energi typ så här, när du var utanför byggnaden. På riktigt nu. Och då undrar jag så här, har du alltid varit så här? Eller hur var Lisa 12? Och hur hade du det när du var liten? Och vart du uppvuxen?
Jag är uppvuxen i Uppsala. Och jag var ensam barn tills jag var 10. Och det har färgat mig jättemycket. Med 2 extremt kärleksfulla föräldrar. Som lekt med mig, byggt kojer. Du vet, jag har suttit uppe på taket på bilen med mina kompisar. Och pappa har kört över fält med Jeep Cherokee. Liksom, och vi har bara skrikit och ätit popcorn. Alltså det har varit så här, det har verkligen varit jättehäftigt. Och jag har verkligen vuxit upp med 2 lekfulla, lite clowniga men jättekärleksfulla föräldrar. Och det har ju såklart färgat mig jättemycket. Mm. Alltså jag har ju min sociala kompetens och liksom att jag är optimistisk i grunden. Men min miljö som jag har fått från mamma och pappa har ju gett mig 100% i det här. Så att jag i alla fall själv känner att jag har blivit en väldigt så här, trygg och bra person. Så, som kan ge andra väldigt mycket. Förutom att jag kanske är lite skryter då, kanske vissa tycker.
Nej, lägg av. Fan, det tycker jag typ folk borde bli bättre på. Att så här,
fast jag tror inte jag behöver bli bättre på att skryta. Jag kan det.
Bara, är det något jag kan, vännen?
Nej, men jag är också jättebra på att ge komplimanger. Så jag brukar försöka väga upp det med att jag ger lika mycket som jag pratar om mig själv.
Ja, men vad fan. Alltså, gud. Ja,
jag hoppas att
ja, men du vet, efter några glas bubbel någon gång när man blir lite sned och bara, min podd är den bästa i hela Sverige.
Men den är skitbra, du kanske ska säga det.
Ja men du vet, folk bara, min kille bara, go home, you're drunk.
men
gud vad härligt då. Och det, jag har ju sett så här bilder och videos på dina föräldrar. Och de verkar helt fantastiska. Alltså det verkar vara 2 väldigt så här varma. Jag tror att de har färgat dig väldigt mycket faktiskt.
De är mina, alltså idoler är det dumt att säga, för jag känner att vi är på samma plan. Alltså jag, inte att jag ser upp till dem så att jag liksom är helt så, men de är ju mina absolut superbra vänner och jag respekterar dem så otroligt mycket. Om man vill se dem så ligger det en stylingvideo där jag stylar hela min familj på min YouTube-kanal.
Är
det kan
sant?
Vara lite kul.
Åh gud vad roligt.
Ja. Så får man se mamma, pappa och mina 3 syskon.
Men gud, den måste jag se fan direkt alltså efter det här.
Ja.
Men hur var din gymnasietid?
Jag kan börja redan så här i skolan. Jag har alltid fått väldigt bra kontakt med lärare. Alltså jag har alltid haft en social kompetens. Sen hade jag väldigt svårt att lära mig att läsa och skriva. Jag läser fortfarande ganska långsamt och har lite svårt att stava. Men min bästa kompis Emily, som jag träffade när jag liksom var 6 år och började ettan, hon har alltid varit min så här, den som har fixat det som jag inte är så bra på. Det har till och med hänt att hon har gjort vissa prov åt mig. Alltså vi har bara suttit bredvid varandra och switchat papper. Så hon gjort mitt prov.
Så, vilken jävla gud.
Ja, hon har varit en gud. Och sen var jag den som gick fram och köpte tuggummi åt henne i kiosken. För hon ville inte prata med den som stod i kassan. Så vi har liksom kompletterat varandra väldigt bra där. Skolgången har gått jättebra. Så, men det var väl så här, på högstadiet när jag började få mig en egen... experimentera med min stil. Då var det ju många, kanske när jag gick i sjuan och hade liksom väldigt färgglada kläder, så var det ofta folk så här, i nian eller, som liksom skulle poängtera att jag såg konstig ut. Så var det mycket. Men jag har alltid också haft väldigt bra vänner kring mig, så jag kände mig aldrig mobbad eller så. Nej. Men sen kommer jag ihåg att jag berättade alltid för mamma och pappa också, för vi har alltid varit så nära. Alltså, så fort någon hade sagt något elakt till mig så sa jag alltid det när jag kom hem. Alltså, nu har den här tjejen sagt det här om mina byxor. Och då minns jag att min pappa gjorde ramsor med mig. Så här, retramsor. Alltså mot den här personen som vi satt hemma och sjöng, och så att vi kunde skratta åt det, och att så här, vi är starkare än det här typ.
Gud vad kul.
Ja, det var ju häftigt faktiskt.
Alltså jag blir typ lite rörd för din pappa. Alltså så här, vilken fantastisk kar. Sitter och gör en retramsor om idioterna i skolan. Det är ju genialiskt.
Ja. Och då kände jag mig stark, och då var det inget jobbigt. Så nästa dag när hon sa någonting så var det bara så här, då tänkte jag bara på den där ramsan och liksom hur
garvade
du? Typ. Ja, typ. Ja.
Men wow.
Ja.
Okej.
Okay. Men sen gymnasiet, alltså Emily, hon som var med mig redan från lillettan då, hon följde med mig hela vägen upp i gymnasiet. Så vi har alltid haft varandra liksom, och stöttat varandra. Hon är liksom min, jag vet att inte hon pratar illa om mig. Jag vet att vi alltid har kul och att vi alltid finns där för varandra. Så det har blivit liksom, hon har alltid varit en trygghet som har funnits på sidan. Alltså hon sitter på min axel lite så. Och vi hörs varje dag.
Men man hör ju nästan att ni, alltså ni har ju sån kemi, tycker jag. Och du vet, när ni skrattar ibland så blir man ju så här, jag vill också vara en del av deras vänskap. Nej, men du vet.
Ja, jag kan förstå att folk är lite avundsjuka på oss. Och det tror jag alltid vi har haft folk runt oss som har varit det. Och kanske varit irriterade på att vi ofta håller i hand fast vi är fler i rummet. Och att vi liksom visar väldigt tydligt att det är hon och jag liksom. Att hon är min nummer ett lite grann. Men det har varit, jag tror det är viktigt för oss båda att vi visar varandra hela tiden. Alltså, det blir, och vi är inte mean girls, för då hade det varit hemskt. Vi har alltid inkluderat. Men jag, det är nästan som att vi är lite ihop faktiskt. Alltså, jag älskar henne så himla mycket. Alltså, jag är ju kär i henne liksom. Och hon, men är kär i mig.
Ja, men hon är ju, det är hon som är tandläkare.
Ja, exakt.
Och alltså, där måste det ju också, hon måste ju också ha haft sin del av pepp liksom. Och jag kan förstå att ni har haft det så himla bra att kunna peppa varandra, för att båda har haft ganska så här hårda branscher, eller vad man ska säga, att ta sig
alltså
in.
Det roliga är att hon har aldrig krävt min pepp eller ens försökt få den. Alltså hon är jätte liksom introvert. Hon är inte intresserad av att berätta hur hon känner inför saker nästan, och liksom så här, hon ska aldrig skriva till mig, nu känner jag så här, vad tycker du att jag ska göra? Hon går alltid till sig själv först.
Åh, herregud.
Så alltså, hon på det sättet, så hon har inte behövt mig för att gå igenom tandläkarskolan. Hon har snarare sagt så här, det här var skitlätt, det här kan alla göra typ.
Alltså jag älskar ju sådana människor. Det är ju fruktansvärt skönt att ha och titta på liksom. Man bara, men gud, jag borde ju också. Många bara, what would Jesus do? Man bara, vad skulle hon göra liksom?
Men det hon ofta säger till mig att jag lär henne är ju hur man tar hand om andra, och att man hämtar till andra när man hämtar till sig själv. Både om det är liksom te eller godis eller du vet sådär. Hon känner verkligen att hon har blivit en bättre person för att hon är med mig, för hon har inte riktigt det där i sig. Och det pratar de mycket om i våran podd. Det är därför den heter Lika olika. För vi är så himla olika, men också lika på många sätt. Men hon, alltså hon pratar ju mycket om att hon har så här väldigt manipulativa drag, och att hon är lite narcissistiskt lagd och sådär. Och det har gjort att hon vänder sig inte till mig om hon mår dåligt överhuvudtaget. Hon vänder sig till sig själv. Men jag vänder mig gärna till henne. Hon kommer med super så här, sakliga svar. Och aldrig såhär, jag håller med dig, utan hon såhär, fast den här har nog sagt det till dig för att den tyckte att du var jobbig Lisa, så vad kan du göra åt det? Det är sådär.
Men blir du någon gång typ såhär lite sårad om hon är för ärlig, eller tycker du bara att det är skönt?
Hon faktiskt är väldigt noggrann med att inte såra mig. Hon vet vad som sårar mig, så då, hon säger inte sånt som jag blir ledsen av.
Är du känslig?
Ja, jätte. Alltså jag är nog känslig för kritik, säkert från folk som jag tycker om. Inte så här hat och sånt på nätet. Det är så här, då skriver jag, om någon skriver så här, haha, ditt smink ser ut som skit typ, då kan jag skriva bara så här, hoppas du får en bättre dag imorgon. Alltså det rinner av mig direkt. Men om jag får höra att någon har pratat illa om mig, någon jag känner, då blir jag ju jätteledsen såklart.
Har du hört det?
Inte så mycket faktiskt. Inte så mycket.
Alltså alla jag har träffat i branschen, som jag sa förut, tycker ju om dig, verkar det som.
Det är
verkligen så här, folk bara, åh gud, ska hon vara med i podden, gud vad, hon är så himla. Och när man har liksom varit på events och så, så jag har verkligen den bilden av dig, att du är väldigt omtyckt.
Jag menar, jag tror att jag har alltid varit omtyckt för att jag är väldigt snäll och jag är inkluderande. Jag är ju verkligen så här, du vet, friends. Alltså du, jag var med i det i skolan och tyckte det var jätteviktigt. Så hej till alla som satt själv, och du vet, jag har liksom, hela den där grejen har varit jätteviktig för mig. Men sen kan folk bli skitirriterade på att jag, som jag sa, att jag är lite skrytig, inte så lite heller ibland, att jag är högljudd, jag tar mycket plats, ibland avbryter jag när mina kompisar försöker prata, alltså du vet, så här, sånt som jag, men jag är medveten om det och jag försöker tänka på det. Men alltså, min personlighet passar ju inte alla.
Nej, men för 300 år sedan så brändes vi kvinnor på bål liksom. Jo, alltså, tro mig, vi behöver dig.
Ja. Jag hade brunnit.
Du hade fan varit först upp. Det är verkligen så här utpekad av barn. Mm. Bara, vad fan.
Ja.
Nej, men alltså jag tycker att det är helt fantastiskt. Ja, och särskilt du vet när det kommer till såna här grejer som att, som, oh gud, det har alltid varit så att killar ska typ gilla lite blyga tjejer och man ska sitta och typ skratta åt så här. Mm. Fan, jag tycker det är helt fantastiskt. Alltså jag som ändå är 30 nu, tycker ju att det är, alltså jag tittar ju fortfarande på tjejer som tar för sig och bara fan vad skönt att se. Jag ska typ fortsätta att vara så, för att ibland tvekar man ju lite på sig själv och bara, oj, är jag för mycket och
när liksom, är du född?
89.
Jag med.
Jag vet.
Vad är det för stjärntecken?
Fisk.
Fisk, vad är man då då?
Jävla vrak. Jo, man är ett känslovrak och man är drömmare. Man är typ på en annan plats jämt. Så man är slarvig, man är tankspridd, man är jättekänslig. Och
men du har lyckats fram med podden i alla fall, den har inte slarvat bort.
Men jag tror att det är för att jag är så känslig så att jag tar in allt, alla. Alltså du vet, man är så himla som ett öppet sår. Mm. Och då blir man väldigt öppen för andra liksom.
Påverkar det din relation?
Ja.
Hur är din kille? Klarar han av att du är känslig?
Ja, han är stabil som en sten.
Liksom. Oj, vad skönt.
Men precis som dig så gillar jag lammkött. Visst är din kille typ 4
år?
Ja, exakt. 93. Alla dagar i veckan.
Så han, din
och
också?
Ja. Och jag är första flickvännen precis. Så jag tänker, alltså verkligen, jag skrattar så mycket när du berättade det. För att du berättade att han var lite så här seg på pucken i början. Och att du typ kämpade. Det var exakt samma sak för mig. Och då tänkte man ju också att så här, kommer det här verkligen funka? Om jag är så himla spretig och känslosam och mycket och allting. Men när man har på något sätt så svetsats man ihop på ett ganska bra sätt, tycker jag.
Alltså att vara känslig är det bästa sättet att få folk att lära känna en. För vi är ju inte stängda. Nej. Då öppnar man sig. Om man är känslig och säger hur man känner, om man kan gråta, om man kan skratta högt. Det är en person man lär känna, det är en person man äter frukost med på morgonen efter man har legat med den, du fattar.
Ja.
Och då blir man ju ihop och då håller man också relationen längre. För att man hela tiden såhär, det där var kul, det där var jobbigt, det där var si, det var så. Och även om man kan vara pain in the ass, alltså för pojkvännen, så tror jag de blir helt beroende också av att så här, jag känner den här personen så himla bra.
Åh gud, alltså du, det är så skönt att lyssna på dig. För att, alltså jag frågade min läkare om jag skulle eventuellt börja äta.
Alltså psykolog?
Nej, faktiskt läkare, men han, de jobbar väldigt tätt med psykologer på den mottagningen.
Vad bra!
Ja, verkligen. Och jag bara så här, borde jag börja äta antidepressiva? För att jag är så jävla mottaglig och överkänslig mot precis allt. Så varje dag är jättebra och nästan påfrestande för mig. För att jag suger in allt och tycker synd om alla. Och du vet, när jag tänker på någon släkting som har, alltså till Leo som är blind, så börjar jag gråta och bara tänk för henne att aldrig få se och sådär. Så att det blir så himla mycket för honom jämt med alla mina känslor.
Alltså du ska ju absolut inte dämpa det där, för det där är ju din superkraft. Alltså det är ju jätteviktigt att det finns folk. Om vi tänker att vi är en flock, vi människor, och du har en flock här på ditt kontor, du har ett flock hemma, en liten flock med dig och din kille, så är det så här, det är ju någon som måste vara känslig och se vem som är sjuk och vem som mår. Alltså om vi tänker när vi bodde i grottor liksom, man måste se vem som hamnar efter så att inte den blir tagen av någon och sådär. Så att din personlighet är jätteviktig, verkligen. Och vi är också vana vid och hör att i samhället så att vara känslig är det fulaste. Alltså att gråt inte, får vi höra hela tiden. Men om vi hade fått höra, jag som också är känslig sen vi var små, att det var det finaste, då hade inte du gått till en läkare och sagt jag ska nog ha tabletter för att dämpa det här. Nej. Utan det är ju bara för att vi har fått höra att det är dåligt. Därför du tänker att såhär, och när jag känner så mycket, det är nog inte så bra. Fast det är helt fantastiskt att du känner. Tänk folk som inte känner. Alltså vilka jävla spöken.
Just bara jävla äggkartonger. She won't love you better when I take the wheel. My time flows so easy, yeah. If I were the one to turn, make every second feel like paradise. Men alltså du är ju så klok. Det känns ju på något sätt som att du är 30 men du är 1000 år gammal.
Men alltså jag, alltså det är så sjukt, för jag tror inte på så här, jag är inte vidskeplig, jag är inte något sånt, men jag är helt övertygad om att jag har levt flera gånger.
Alltså, det är fan jag med. Alltså att du har.
Ja. Jag vet att alltså, jag var vuxen redan när jag var liten.
Fattar du? Vad säger dina medium du har gått till?
Jag har inte gått till någon.
Har du inte?
Alltså jag har typ blivit spådd på så här typ Ideal of Swedens event. Och det var det första hon sa så här: du är en gammal själ typ. Nu har jag satt mig. Och då sa jag bara, ja jag vet. Fast jag tänker inte själv att jag är medial, eller att jag ens tror jättemycket på sånt. Men det är en sån grej som man bara säger, jag vet det. Alltså.
Ja, det är ju någonting alltså. Alltså något nästan lite, inte läskigt, men du känns nästan lite på gränsen till övernaturlig. Ja. Nej, men det är sant.
Jag blir generad, men tack.
Ja. Men vi ska komma in på din relation strax lite mer.
Mm.
Men jag skulle gärna vilja veta liksom efter gymnasietiden och det, hur du kastades in i toppmodell. Och vad gjorde du liksom innan det? Och hur kommer det sig? Berätta.
Efter gymnasiet så flyttade jag ihop med en kompis utan att ha jobb, och hon betalade hyran och allting, så att vi hamnade lite i luven på varandra, men vi är kompisar idag. Men jag har varit väldigt så här spridd och bara kört, och du vet så här, sånt som kanske vissa andra, alltså jag är en ja-sägare, vilket gör att jag ibland hamnar i lite konstiga situationer. Men sen fick jag i alla fall ett jobb på en restaurang som jag tyckte att jag skötte jättebra, som jag sen fick sparken från. Jag vet inte ens varför. Helt plötsligt så hade jag inga pass, och jag bara hä? Och jag trodde att jag skulle bli avtackad med blommor och grejer. Men en dag så när jag ringde så bara, nej du har inga pass. Jag bara, okej. Okay. Så då läste jag till make-up-artist. Det var min mamma som sa till mig, bara, du borde bli make-up-artist. Och hon kollade upp en kurs till mig. Face Stockholm gick jag. På Kungsholmen i Stockholm, så jag pendlade dit. Det var 6 veckor och kostade 15 000. Och det är väl så här helt sjukt nu. För nu kostade det väl typ 50 000 tror jag.
Ja.
Eller sådär. Ja, det var 2009. Så det är 10 år sedan, nu.
Oh, det är så jävla sjukt att det är det.
Ja, så då var jag 19. Och sen så jobbade jag så spretigt som make-up-artist. Jag har aldrig haft något heltidsjobb. Jag jobbade lite på make-up store, lite på face. Jag jobbat för Nivea. Jag blev ganska snabbt rekryteringschef faktiskt på ett eventföretag när jag var 21. Men det gick inget bra, för att jag satte för stor press på mig själv, och de i min närhet på jobbet tyckte att jag var för ung. Alltså jag var ju så att jag var för ung för att göra mitt jobb, och jag är inte bra på att göra scheman och grejer, för jag är inte strukturerad. Men den sociala biten har jag ju, så jag tyckte att jag skötte det bra.
Ja, men det är klart.
Men jag så här vaknade och blödde näsblod på nätterna. Du var den, så jag fick se upp mig från det. Och sen så har jag frilansat tills jag, alltså så här, som make-up-artist, och alltså jobbat på olika, satt ihop mitt heltidsjobb egentligen så som jag jobbar nu. Fast jag har varit anställd då. För då hade jag inte alltså, något företag eller så. Men sen när jag var 24. Så 5 år efter jag hade gått sminkutbildningen. Så fick jag flipp och bara såhär, jag ska vara med i tv. För jag bara kände, det passar mig. Jag har alltid hållit på med såhär, gjort teater i skolan. Och du vet det här vanliga som folk säger som är liksom, passar på tv helt enkelt. Ja. Jag är en sån person. Så jag gick in och kollade vilka program de sökte till. Och så fanns toppmodell. Och mina föräldrar har varit modeller ända, alltså sen jag var liten. Så för mig var inte det något skrämmande. För jag kan tänka mig att många tycker det är läskigt. Jag kan inte söka till toppmodell, tänker folk. Men för mig var det så här, föräldrar är modeller. Det är inget konstigt att bli modell. Så jag sökte tre. Var på 3-4 castings, kom med. Och det var ju så här, när man fick det samtalet. Jag minns jag var på väg till en musikvideoinspelning. Jag har varit dansare också i nästan hela mitt liv. Så ringde de och bara, du är med. Du, är med. Du ska med i toppmodell liksom. Och jag bara, det var frost och det var snö. Jag bara la mig ner på backen och bara skrek. Men det kom så här, jag ska vara med i toppmodell. Alltså
vet,
det var så stor grej då. Jag hade en liten blogg som hade så här 300 följare om dagen. Vilket var ganska stort.
Ja, jag tänkte faktiskt också det. Jag bara, ja, det var
så här, 2004 typ. Men i övrigt så hade jag ju inte synts någonstans, även om jag alltid har velat synas. Så för mig var det så häftigt att bara säga, nu är det jättemånga som ska se mig. Jag hade inte egentligen tänkt på vad det innebar att vara med på tv, för jag visste inte det. Men sen när jag väl kom dit då, så förstod jag ju väldigt snabbt att det är otroligt mycket väntan. De styr en jättemycket, alltså med frågorna de ställer. När man sitter i synken så är det ju så här, vem tycker du minst om? Och så måste jag säga, jag tycker minst om, som att jag själv vill prata om, jag vill inte prata om det. Så fast jag var ganska ung så försökte jag ändå säga emot mycket. Såhär, jag vill inte svara på det. Och då så sa de svarade inte ens, de sa bara samma fråga igen. Så väldigt manipulerande så här. Vem tycker du minst om? Så bara, jag vill inte svara. Så att det var faktiskt flera gånger som jag grät. Alltså efter. Jag gick in på toan och bara bröt ihop. För att jag kände mig used. Typ. Eller så här, jag var i ett sammanhang. Jag kommer från en väldigt trevlig barndom som sagt. Alltid haft bra vänner kring mig. Och så plötsligt så träffade jag vuxna som försökte styra mig till något negativt. För deras vinning. Mm. Men sen är det också så här. Att vara med i TV. Det är ju lite att sälja sin själ. För att man säger, jag får folk som tittar på mig. Jag kanske får en modellkarriär. Jag liksom får den här plattformen. Men jag måste också betala med att de bestämmer vem jag kommer vara i TV.
Exakt.
Och som tur är så blev jag mamman.
Ja, exakt.
Så att det blir ju som att de blåser ju upp den personligheten man har. Mm. Så att bland annat så gjorde vi en tävling när man skulle packa en väska. Och då var det en tjej som inte fick igen sin väska. Och jag stängde hennes väska och de filmade det. Och sen så liksom, de gjorde det lite till att, så här, att jag inte var tillräckligt tävlingsinriktad. För jag skulle bara hjälpa alla. Hela tiden.
Okay.
Den fick jag bli. Mm. Men det var hellre det än...
Ja, gud, den typ husets bitch som får folk att åka hem.
Jennifer och Lachen som var med. Hon och jag kom ju närmast i programmet. Vi umgås inte idag, men hon blev ju verkligen vinklad som... Alltså så hemsk. Mm. Men det blev hon också för att hon har det i sig att så här, bli arg på folk och bli missundsam och liksom känna att så här... Varför ska hon om inte jag och sådär. Och då är det klart, då blåser de upp det. Sen är hon inte så mycket som de blåser upp henne till. Men,
nej, ja. Men fortfarande ingen rök utan eld liksom.
Exakt. Och sen så skulle vi åka till Sydafrika. Jag fick läsa alla brev. Alltså alla mina avsnitt jag var med i läste jag varenda brev. Så jag blev någon slags såhär, moderator för hela gäng. Alltså, såhär, ja. Men jag har förstått det efterhand. För jag åkte ut sen i Frankfurt. För vi mellanlandade i Frankfurt. Och där så skulle... 7 stycken åka ut av 14. För då skulle det ju komma in killar. Så 7 av 14 skulle åka ut. Och då rök jag. Och jag har i efterhand tänkt att jag tror att de använde mig lite som en person man skulle tycka väldigt mycket om. Och sen skulle jag ryka för att skapa liksom reaktion. Att såhär, nu, alltså, för det måste ju gå upp och ner.
Absolut.
Hela tiden.
Ja, ja. Och tittarna ska ju bli förtvivlade och arga.
Exakt,
och,
ja. För att jag fick så otroligt mycket tv-tid. Alltså jag var verkligen såhär, den som fick mest tv-tid nästan. Tills jag åkte ut. Och det är ju så här. Det är ju en dramaturgi som ska vara så, helt enkelt.
Exakt.
Sen är det klart att det har att göra med säkert hur lång jag är och hur gammal jag är och alla sådana saker. Och att så här, det passade att ta ut mig. Men så, det var speciellt alltså, att vara med.
Men själva så här, upplevelsen i hus och när man är bland andra modeller. Mm. Hur är det med, alltså det här kanske låter som en så här sjuk fråga. Men du vet ju att man som tjej mycket så här, jämför sig med andra och grejer. Och, alltså hur är det med att... Alltså, ens relation till sin kropp och till mat i ett sånt hus. När det handlar om en tävling du ska vinna för att liksom, och du är modell, ska gå runt i, ja men åka runt och gå runt i bikini och dittan dattan. Hur blir det en, alltså jag äter man där inne och liksom tar man hand om sig?
Vi åt ju mackor med ost, minns jag jättemycket, för det fanns alltid mackor. I övrigt minns jag inte riktigt vad vi fick för måltider, men om jag bara ska gå till mig själv så har jag alltid haft väldigt bra självkänsla. Så jag har aldrig haft problem med så här, vad jag tycker om min kropp och så. Sen har jag haft, om man nu ska säga tur då, enligt samhället med min metabolism.
Ja, alltså, jag har liksom, ja men gud, det kan du säga. Alltså,
så jag har aldrig haft problem så att jag har känt att jag vill gå ner i vikt.
Nej.
Men sen var det säkert runt omkring folk som hade den problematiken. Men jag har aldrig riktigt haft den nära mig. Jag har aldrig haft någon kompis nära mig som har hållit på det sättet. Så... jag tror inte riktigt att jag såg det. Om det var runt mig, det vet jag inte. Men nej, alltså jag kände inget så här, att jag kände mig osäker på det sättet. Sen är det så här, jag tyckte att andra var bättre modeller än mig. Det kan jag känna. Så här, ja, men den här passar bättre, den här är längre, den här har bäst mått, den här har större läppar, alltså sådana saker. Klart att jag jämför mig på det sättet, men det kom aldrig. Det tog mig aldrig, om man säger så, eller... Var det bra svar?
Ja, gud ja. Jättebra. För att jag tänker ändå att så här, att om man får höra om någon bara så här, nej men du har för glest sittande ögon eller tätt sittande ögon eller stora eller små öron eller något, att man bara så här, jag får inte det här jobbet för att jag har det här. Och vi säger då att man hade haft komplex över någonting. Eller att de bara så här, du har så mycket problem med din hy att du kan inte vara med. Och man bara så här, ha.
Men det har jag hört från mamma, hon har jobbat som modell liksom i Paris och Grekland, så alltså rest över hela världen och varit jättestor på sin tid. Och de var ju på henne jättemycket att hon måste operera näsan. Alltså hon har inte ens särskilt stor näsa. Jag fattar faktiskt inte ens hur någon kunde säga det, men det var väl stort på den tiden att göra det säkert på modeller. Men hon gjorde aldrig det, och, men jag märker på henne idag att hon tycker att hon har liksom en speciell näsa.
Mm. Okej.
Så att det är klart att det sätter sig.
Ja.
Det gör det ju.
Men alltså, hur förändrades livet efter Toppmodel?
Jag åkte ut efter 4 avsnitt i Frankfurt med huvudförare.
Ja.
Då kom Jonas Hallberg som var programledare då fram till mig och sa att Lisa, du kan ta det hur långt som helst. Liksom, jag har ögonen på dig. Det är bara att kämpa. Så här. Och det satte sig för mig, för att jag har alltid haft föräldrar som har pushat mig, och jag tror på när någon pushar mig. Och när någon säger så här, du är duktig på det här. För mina föräldrar har alltid varit så här, du är social, du kan det här och det här. Liksom, kör på det. Och när han sa det till mig så kände jag så här, okej, här är en vuxen som säger till mig, jag var också vuxen, jag var 24, men någon som är äldre än mig som säger till mig att det här är jag bra på. Så då blev jag så peppad, så då tänkte jag att då hade jag hört om något som heter podcast. Det var ju jättenytt då. Och tänkte att det ska jag starta, mitt eget radioprogram. Och då tog jag med mig Jennifer Larsén som jag hamnade närmast med. Så att vi skulle vara som ett par, och så började jag liksom pitcha det här till TV3. Och fick avslag efter avslag. Jag minns inte hur många gånger, men vi mejlade fram och tillbaka många, många gånger. Och till slut så bara så här... Först var det så här, vill ni att jag ska ha en podd hos er? Fast jag fattade inte riktigt vad det var. Och de bara, nej, det vill vi inte. Och så bara började jag tänka så här, vänta, vad är det jag begär här? Och så kom jag på, okej, det måste ju vara en som fixar mick. Det måste vara en som klipper. Det måste vara en som lägger upp rätt tid. Det måste finnas en landningssida för det här. Du vet, jag började tänka så. Och då till slut, efter många om och men, så skrev jag ihop ett mejl att så här, jag gör allt det här gratis. Om jag bara får er en plattform.
Mm.
Och det fick jag. Så jag fick tv3.se/modellpodden. Det var jag hade en egen landningssida på TV3. Och för mig var det... Alltså, jag kan inte beskriva hur stort det var.
Men alltså, att tjata tills folk fan inte orkar med ditt jävla... Din skit. Det är typ en framgångsfaktor.
Men i den här branschen tror jag det är det. För då visar man hur engagerad man är. Hur mycket man vill någonting. Och också att, så här, att få nej på nej. Det betyder att okej, jag gör någonting fel. Hur kan jag skruva på det här nu tills jag får ett ja?
Mm.
För de vill ha min podd, det visste jag ju. Hallå? Vi var 2 stycken stora profiler som hade varit med i ett program som skulle ge dem någonting gratis. Vi hade 14 000 lyssningar per vecka. Det var ju helt sjukt. Det fanns ingen annan som hade den på.
Bra.
Alltså, det var
nej.
Det var då jag växte. Det var då folk började liksom komma fram på stan och säga att de lyssnade på podden och sådär. Så det var ju skithäftigt.
Så det började rassla till också på typ Instagram.
Ja, vad kan jag fått? 5-6 000 följare kanske. Om ens det. Alltså, mellan 3 och 6 typ. Jag minns inte exakt.
Men då började ditt namn ändå liksom växa.
Ja, jag fick stänga av mina notifikationer på mobilen, för den dog för att jag fick för mycket likes.
Det var
den,
men då vet man att karriären är på uppgång.
Men typ. Liksom.
Ja, alltså verkligen.
Ja. Det var ju vändpunkten. Mm. Det var podden. Och min podd, eller min blogg växte.
Mm.
Kan den hetat Anchormania? Eller något där.
Ja.
Tror jag. Och sen bytte jag till Lices då, som är löss på engelska. För att jag kallades för Lisa Lus.
Okej.
Ja, vad hände sen? Jag har kämpat varenda dag sedan dess. Alltså.
Och hur trivs du i influencervärlden?
Skitbra. Alltså, jag gillar ju att synas. Folk säger, alltså, ofta i varenda sammanhang jag hamnar i, så säger folk så här, ja, men det är så falskt och folk vill bara armbåga sig fram. Och absolut, men lär dig att se de personerna och lär dig att gynna och vara härlig med de som inte är så. Och bara hälsa på de som är armbåga. Skitsamma, de är också runt. Det spelar ingen roll vilken bransch man är i. Om man jobbar i byggbranschen så är det en som tar mer betalt och inte säger något. Alltså, du vet.
Mm.
Så är det alltid. Det kommer alltid finnas människor, också i olika situationer. Människor är inte goda eller onda. I vissa situationer kanske någon ser bitchig ut för att den känner sig osäker. Den kanske är där själv till exempel. Så jag försöker verkligen att bara så här, lägga energi på dem som lägger energi på mig.
Mm.
För jag kan verkligen känna om jag är typ... Jag minns att jag var på någon efterfest någon gång. Någon sån här officiell efterfest efter en stor konsert. Som var jättehäftigt för mig att vara inbjuden på. Men jag kände mig så ensam där. Alltså nästan, du vet, så att det sprängde bakom ögonen. För jag bara så här, det var så coola personer. Och det var liksom, vart jag än kollade så var det ryggar mot mig. För det var ingen som kände mig riktigt. Eller jag var inte tillräckligt cool på den festen liksom. Och folk är så rädda att tappa sin plats. För att alla känner väl som jag, eller många.
Ja,
så hittar man någon att prata med så håller man sig fast vid den. Så att stundtals har jag känt mig ensam. Det kan jag säga. Men då är det också så här, jag sätter mig inte i den situationen igen. Då behöver inte jag gå på exakt sådana efterfester med de personerna. Eller så ser jag till att ta med min kompis som jag kan hänga med.
Mm.
Men ja.
Men skulle du... Vad skulle du säga i liksom hela den här typ egentligen framgångssagan för dig? Mm. För att det har ju verkligen så, efter att du gav dig fan på att lyckas med karriären, så har det ju gått uppåt. Men vad skulle du säga har varit den största liksom motgången i ditt liv som på något sätt har påverkat dig?
Det har alltid varit mina kärleksrelationer. Mm. Alltså det är de som har bromsat mig, för jag har alltid haft pojkvän.
Alltid?
Alltid.
Varför tror du det är så?
För att jag är en sällskapsperson, jag vill inte vara själv.
Ja.
Och jag är jättelätt att bli kär. Och folk har väldigt lätt att bli kär i mig. Så att jag tror, alltså du vet, jag bara så här, han ska ha, han blev kär i och han blev kär i mig. Alltså det har alltid varit så.
Alltså det här är ju helt fantastiskt ändå. Alltså du vet, att bara så här, nej men jag har alltid väl haft någon, och då har den personen gillat mig, och så har vi kört på liksom.
Ja.
Men hur många snackar vi om från liksom ändå ålder 19-20?
Nej men det har ju bara varit typ två från dess. Men jag har haft pojkvän sedan jag var 15.
Ja, ah, okej, okay, okej.
Okay. Så att det har väl varit 4-5 riktiga relationer och kanske 7 som har varit, du vet, så här, om man ska räkna dem som var så här 2-3 månader typ. Men jag har haft antingen så har jag lappat över helt, alltså nästan från dag till dag, eller så har jag kört någon månad bara som singel.
Okej.
Typ så.
Men mår du dåligt som singel? Går du runt och tänker på att du gärna vill ha sällskap då?
Men gumman, jag vet inte. Jag är inte det. Nej, jag passar jättebra som singel egentligen, tror jag. För jag gillar att flirta jättemycket, jag gillar att festa, jag gillar att träffa nya människor. Men mitt problem är ju att så fort jag kommer in i ett rum så blir jag kär i någon och den blir kär i mig. Så jag kan liksom inte, vad ska jag göra då?
Men känner du i dina relationer, eftersom att du är väldigt färgstark, vet vad du vill ta för dig, har du känt att du har behövt bromsa dig?
Jag har aldrig bromsat mig hela mitt liv.
Du
jag
har
vet inte
det.
Hur man gör. Alltså jag vet inte hur man stänger in en känsla. Folk säger verkligen så här, men det är bara så här, jag försökte att inte börja gråta. Jag vet inte ens hur man gör. Jag har aldrig ens testat det.
Alltså det här är, nej men alltså du är så inspirerande. Jag tycker att det är så jävla skönt att ändå få höra det här. För att alltså själv har man ju liksom spelat en helt annan roll i typ flera år.
Därför att det är fult att vara känslig som jag sa innan. Men bara den dagen man bestämmer sig för, som jag gjorde väldigt ung, eftersom mina föräldrar är ganska lik mig också, känsliga och alltid liksom tyckte att mina känslor ska fram. Mm. Så jag egentligen alltid tyckte att det är någonting bra, för jag har lärt mig att det är någonting bra. Mm. Då är det liksom inte läskigt att skratta högt eller ta på någon, du vet, klappa. Jag klappar ju folk jag inte känner alltid. Du vet, så här, att ta liksom på axeln och så här, eller gråta. Eller säga att så här, nu fick jag ångest. Till exempel.
Men anledningen till varför folk borde tänka mer och vara mer som dig, Lisa, är för att jag tror att man får ut, man lever ju ett liv.
Mm.
Du är 20, kanske du är 30. Eller jag som dig lever fel liksom. Exakt.
Man lever det här livet.
Det här livet. Att jag tror att folk skulle få ut så mycket mer.
Mm.
Alltså du vet, när du lägger dig ner och dör.
Mm.
Så kommer ju du ha känt, gjort, tänkt, provat allt.
Mm.
Med liksom glimten i ögat. Och med,
men framförallt
liksom,
man säger ja till saker. Alltså. Mm.
Yes man.
Ja. Det är jätteviktigt.
Mm.
För att man ska alltså vara nöjd med det man har gjort i livet. Och då är det så, då men jag är inte rädd för döden. Alltså klart jag inte vill dö nu, men jag är inte rädd för att det ska komma och att jag inte ska ha hunnit med. Det var i sådana fall kanske att jag, om jag skulle dö idag, så skulle jag vara rädd att jag, eller ledsen att jag inte fick barn kanske.
Mm.
För det skulle vara häftigt. Men vad fan?
Vi har ju pratat, eller så här, jag tänkte att vi skulle ta det efter att du berättar lite mer om din nuvarande relation, men jag måste fan kasta in den direkt, för att jag känner igen mig så jävla mycket innan du sa det.
Mm.
Att du inte tror att du kommer att bli gammal. Utan
ja,
att du
som
tror
jag sa
att
i podden.
Ja.
Är det sant? Känner du igen dig i det?
Ja, gud. Och jag sa det till mamma. Hon bara, när du är bla bla bla. Jag bara, mamma, jag kommer inte bli gammal.
Nej.
Hon bara, varför säger du sådär? Min kille bara, håll käften. Jag bara, nej. Alltså,
för
jag
det är ju otrevligt att säga till dem i sin närhet.
Ja.
Och ärligt talat, efter vi hade spelat in det så skrev jag ett sms till Emily. Jag bara, jag har ganska mycket ångest för det här avsnittet.
Mm.
Jag tror att jag kommer vilja klippa bort det där med döden. Därför att jag vill inte att min familj ska höra det. Alltså jag tycker det känns taskigt mot dem.
Jag fattar.
Att såhär, eran dotter kommer nog inte leva så länge.
Nej, fast alltså jag tycker mer, alltså jag fattar vad du menar, men det är som när typ såhär, men jag hörde att Bianca Ingrosso bara såhär, ja men jag är en gammal gumma och jag har typ 5 barn. Jag bara, alltså om jag lever när jag är 60 så är det en bedrift. För jag tror inte att jag kommer bli så gammal. Folk bara, men mår du inte dåligt? Jag bara, nej, alltså det är inte mer sorg i hjärtat jag säger det. Utan jag kan bara inte se mig som gammal, utan det känns som att min låga är stark men den är kort.
Men kan det vara så, för att du och jag känner alltså lika inför det. Om man skulle spekulera i hur vi är lika som personer, så är vi båda väldigt, alltså vi känns ju båda känsliga som du har sagt. Och liksom så här, tar in rummet och så. Jag vet inte om det kan vara så att man kan koppla någonting från vår personlighet till att vi har svårt att se in i framtiden på något sätt. Att vi så här, jag vet inte. Men
men så känns det som att allt man gör, gud vad det blev så här, klubben vimmar stundig. Men så här, allt man gör man verkligen till 100%. Alltså när jag går på fest, då tar inte jag ett glas vin och står ett hörn, utan då är det liksom, alltså rock out with my tits out. Och det är bubbelflaskor som flyger. Och det är liksom så här, ska man jobba så sitter man dygnet runt, alltså. Och då känns det som att hur ska man orka göra, hur ska man, eller hur ska det kunna vara så i 70, 80, 90 år?
Alltså jag tror faktiskt ärligt, jag respekterar det du säger, men jag tror ärligt att jag skulle palla det. Alltså fysiskt och psykiskt. Men det på något sätt kan jag bara inte se. Alltså varje gång sen flera år tillbaka någon har sagt, när vi är 60, som man säger när man är kompisar, då ska vi göra det här, så har jag fått en så här, i magen så här, det kommer inte hända. Alltså det är som att hela tiden jag får så här, min hjärna säger typ, nej Lisa, där kommer inte du vara typ. Jag kan inte förklara vad det är, men så känner jag, och så har jag känt länge. Och det är ingenting, det är inte heller någonting som jag försöker pressa bort, så att det hela tiden försöker komma till mig, utan jag välkomnar det och så här, ja, så är det kanske. Så att jag vet inte ens varför det är kvar, om det inte är sant, förstår du?
Åh gud, ja, nej men... Mamma, det återstår att se.
Ja, det återstår att se.
Men jag måste ändå fråga, för att nu, alltså du och din kille har ju en väldigt speciell historia. För ni gjorde ju slut. Och du, precis som mig, gud jag tänkte säga, är ju pedofil. Sen bara mig.
Vart var din åldersgräns, som jag får fråga?
Alltså, om jag lyssnar nu. Hade jag varit lärare och Leo var min elev och han gick typ i 8-9, då hade jag bara så här,
högstadiet hade varit svårt.
I will wait. Nej men alltså på riktigt, jag hade nog tyckt så här, fan vilken fräscht barn.
Alltså jag ska grina att jag tror inte att jag hade dragit det så långt att jag hade typ så här, dragit in någon och hångelat.
Nej, nej, nej.
Men däremot så hade jag inte kunnat hålla mig från att flirta.
Alltså, men vilken ålder pratar vi nu?
Nu snackar jag om jag skulle vara högstadielärare. Alltså jag skulle inte kunna hålla mig.
Nej. Åh gud, det här är så sjukt. Alltså det här, men jag står ju för varenda ord liksom. Men okej, okay. Så har du alltid tyckt om lite yngre killar? Vi snackar så 3, 4, 5 år liksom.
Jag drog hem killar hem till mig när jag gick i 9 som gick 7.
Det är så? Så du är så jävla rolig. Din kille är 4 år yngre? Vad tänkte du säga?
Nej, jag skulle bara säga att jag har inte riktigt grävt i det faktiskt så mycket, men det har varit så ända sedan jag liksom blev relationsredo, om man säger. Ung vuxen. Så har jag dragit till yngre killar. Det har nog varit lite kanske för att de ska se upp till mig, avguda mig.
Ja,
tror jag.
Och hur träffade du din kille?
Han är bästa kompis med en av min gamla sambos pojkvän. Så jag bodde med en tjej som heter Frida. Och hennes kille heter Kim. Och Kims bästa kompis är Mike, min nuvarande kille. Så han var hemma hos oss mycket. Och till slut åkte han aldrig hem. Alltså han var i mitt rum och sov i min säng i flera månader. Innan vi råkade ligga med varandra på fylla. Och sen... var det historia?
men som sagt, alltså det här är så kul. För att ni gjorde ju slut.
Ja, det var inte så kul.
Nej, gud, det är jättehemskt. Ja. Men... vad var det som gjorde att det tog slut? Och berätta för fan vad som hände sen som gjorde att ni blev tillsammans igen.
Han gjorde slut med mig för att jag blev deprimerad i vår relation. Så pass deprimerad att jag till slut gick till en psykolog.
Vänta, vad berodde det här på?
Han kunde inte ge mig uppskattning. Eller han har inte lärt sig hur man ger komplimanger och sånt. Så, alltså, klart han kanske har lärt sig det av någon. Men det ligger inte naturligt hos honom. Han älskade mig mest av allt, men han tänkte på det när han var på jobbet. Och sen när han kom hem så tyckte han att jag skulle veta att han hade tänkt på det när han var på jobbet. och han är en blå person, jättelogisk. Så för honom så tar det lång tid att förändra sig. Han kör sitt race. Så att jag försökte och försökte och försökte. Till slut blev jag dränerad. Och dessutom så hade jag mycket på jobbet. Alltså jag kämpade lika mycket då som jag kämpar nu. Och är det jobbigt både på jobbet och i relationen, så blir man, tar det slut på dopamin eller whatever det har att göra med. Så att han såg att jag mådde så pass dåligt, så han gjorde slut med mig. Han ljög för mig så att inte han var kär i mig längre.
Wow.
Sån är han. Alltså han är riktigt så här, du vet, han ska vara hero.
Men har du typ förlåtit det idag?
Eller blev... Ja, alltså jag förlåtit på två dagar. Ja, alltså det är inget problem alls. Men sen så, ja, jag träffade en kille efter en vecka kanske.
Mm.
Vi superlike, han superlikade mig på Tinder. Första som jag matchade med, tror jag.
Ja.
Och han skrev så här: Lisa! Från första. Och jag skrev hans namn med massa utropstecken. Mm. Och bara så här, vi klaffade så jäkla bra i vår... Han är lika uppåt som jag. Och jag behövde ju det då.
Mm.
Och han gav mig liksom allt. Alltså komplimanger, han tände ljus och tappade upp ett bad utan att vara där ens själv. Och han vet, såhär, väckte mig på nätterna och sa hur vacker jag var. Alltså det var såhär.
Tänkte som, du något på Mike under den här tiden?
Typ han hörde av sig ganska mycket. Vi pratade mycket i telefon. Och smsade när han mådde som sämst. För att han var ju kär i mig, även om han inte sa det. Så att han fanns alltid där. Men han var ganska avstängd känslomässigt för mig. Just jag var ju i det här nya som jag var lite förälskad i, så kan man säga. Men ju mer tiden gick så kunde jag liksom inte stoppa känslorna. Då kom han tillbaka mer och mer. Och vändpunkten för mig var när jag var i Thailand. 3 veckor tror jag, över jul. Och båda, jag ringde och pratade med båda och smsade med båda. Liksom. Mm. Det var en vändpunkt och båda visste om varandra. För det var jätteviktigt för mig, jag hymlade inte om någonting. Och båda pratade så gott om varandra. Det var helt otroligt.
Är det sant?
Ja, det var såhär, om du vill vara med honom. Alltså du vet, alltså,
det var inte såhär, jag japtingar.
Nej, alltså det var så en speciell situation. För att båda vi, alltså, för Mike var det ju så viktigt att visa att nu har han ändrats och han är den här bra killen och allt sånt där. Och för den andra killen som vi har valt att kalla för,
men gud,
Rickard,
vänta,
tror jag.
Ja, ja.
Mm, i podden. Så var ju han bara sig själv. En jättefin person. Så de med varandra bara så här, men välj honom om du vill. Jag finns alltid kvar och jag vill dig väl. Sa båda.
Men
vilket gjorde att valet låg så himla mycket hos mig. För jag tror att annars är det vanligt att de så här snackar skit om varandra och blir arg på mig. Men det fanns ingen ilska, så att jag hade så mycket tid att tänka, vem vill jag egentligen ha? Båda är lika fina i liksom min bok just nu.
Åh, herregud.
Ja, så det jag gjorde var att jag satte mig utanför vårt hus och så var det en gata utanför. Och så visualiserade jag att båda kom gående mot mig. Du vet hur de går. Jag tänkte vad de hade med sig till mig. Jag tänkte vad de hade på sig. Vad de hade för humör och allt sånt där. Bara för att jag verkligen skulle känna att de kom. Och så var jag bara tvungen att känna efter i magkänslan, vem vill jag ska komma fram? Och det var ju Mike då. Och då blev jag nästan lite ledsen. Bara så här, fan, det är ju det här jag känner. För att jag har försökt pressa bort det ju. För jag hade ju träffat världens bästa kille.
Hur men, la du fram det liksom?
Nej, men då, jag pressade ju bort det. Även om det var då jag förstod det, så försökte jag ändå säga, nej, men jag måste vara med Rickard nu. Jag måste ge honom en ärlig chans. Alltså, han är pappan till mina barn, tänkte jag. Så jag kom hem några dagar innan nyår. Vi skulle fira nyår. Och då känner jag på morgonen när jag vaknar på nyår att det här är inte rätt. Jag är på fel ställe. Och då, återigen för att återkoppla till mina fantastiska vänner, så skrev jag till dem att, och de vet ju hela min historia, hur dåligt jag hade mått i min tidigare relation, hur bra jag mådde nu, hur fin Rickard är mot mig. Och jag skrev till dem att jag är på fel plats. Jag vill vara med Mike. Och han var nere i Göteborg då och jag var i Stockholm med Rickard. Han bodde på Söder. Och då skickade de tillbaka en biljett till Göteborg till mig i chatten.
Nej.
Jo.
Alltså vad är det för vänner?
Ja, förstår du.
En biljett till Göteborg?
Ja. Och då sa jag till Rickard när vi liksom hade nyårsskruden på oss på eftermiddagen där. Han har berättat också efter att han skulle säga att han älskar mig den dagen.
Ja, så sluta.
Ja, det är så sjukt. Så sa jag till honom att vi hade, alltså det som jag och Rickard klaffade väldigt bra, som jag inte riktigt hade fått från Mike, det var att vi hade en väldigt bra dialog eller tiden. Vi pratade igenom allting och du vet, så gick på djupet med allt, lite för nästan töntiga var vi, vad vi skulle hålla på och, du vet, prata om psykologi och allt sånt där. Så jag kände att så här, vi har varit ärliga från start, så jag sa till honom att jag är på fel plats, jag kommer åka till Göteborg. Och han följde med mig till tågstationen och vinkade av mig och gav mig så här, sista ord, så här, låt ingen påverka dig dåligt och kom ihåg hur du kände i min lägenhet, så ska du känna hela ditt liv.
Alltså det här är bland det sjukaste jag har hört. Alltså så killen du dejtar och som ska säga att han älskar dig får höra att du är kär någon annan och ska åka dit, och han följer dig till tåget och är liksom så här.
På nyår.
Men alltså,
vi ska på nyårsmiddag och jag ska dra.
Gud, jag blir lite yrslig. Jag blir typ lite svimfärdig. Jag bara,
ja, men jag, va? Alltså jag beskriver honom idag som att han var en ängel, fast jag vet ju att han är en vanlig person och jag liksom så här. Men jag tror bara att han var lite som en ängel för mig då. Alltså han kom ju exakt med det som jag behövde. Jag behövde inte mer skit. Jag behövde inte någon som liksom inte visste vad den skulle säga till mig mer. Utan det var bara en superfin man som jag fick i mitt liv i 2 månader. Som kunde styra mig in i hur det ska vara att ha en relation. För jag har också bara tidigare haft ganska dålig relation. Jag har varit med om otrohet. Jag har varit med om både fysisk och psykisk misshandel när jag var yngre. Så det var så här. Jag visste inte riktigt vad jag skulle kräva från en relation. Och han visade det för mig. Och då kunde jag ta in Mike på ett annat sätt också. Och Mike tog in mig. Så sen dess har det ju varit mycket, mycket bättre. Sen har vi saker vi kämpar med. Men han är jättebra på att visa mig kärlek idag. Och det var ju det som krävdes liksom.
Men vilken resa. Men okej, så du kommer till Göteborg.
Ja, och jag överraskar honom.
Han visste ingenting.
Nej, han satt i kostymen. Jag kom vid 10 kanske. Och... han satt med ryggen mot mig, så jag, i en fåtölj. Och en kompis till mig, hon Frida då, som jag bodde med, hon var ju där eftersom Kim var där, hans bästis. Så hon visste att jag skulle komma. Och hämtade mig i hissen och liksom öppnade dörren. Och jag ställde mig liksom i dörröppningen. Och alla såg mig innan honom, för att han satt med ryggen mot i en fåtölj. Så jag bara kommer ihåg att jag ser hans lilla ansikte bara kolla över, du vet. Och bara så här, han började ju störtgrina.
Nej men gud! Och sen så var det så här.
Så gick vi ut i korridoren och kysstes. Och bara så här, jag sa bara att jag... jag sa inte jag väljer dig, men jag sa väl något liknande, typ så här, det är vi nu, eller så här, jag stannar här eller något sånt där.
Hur kändes det?
Jättebra, alltså det var ju rätt, jag hade följt min magkänsla. Jag hade kunnat stannat med Rickard för att han var väldigt mycket bättre mot mig än vad Mike var innan vi blev ihop igen. Men jag var inte, alltså jag var förälskad, jag var ju nästan kär i 2 samtidigt. Men jag ville hellre vara med Mike, och det var där mitt hjärta låg. Och mina kompisar stöttade mig i det. Vilket gjorde att jag kunde ta rätt beslut. För det är det som är så svårt, tror jag, ofta. Att man sitter i en relation med en bra kille. Fast man kanske är kär i någon annan. Självklart ska man inte gå tillbaka till någon som har misshandlat en på något sätt. Men det var inte det var frågan om med Mike. Utan han var bara känslomässigt... han hade svårt att öppna sig helt enkelt. Men är en jättefin kille liksom i grunden. Det var ju det jag visste. Och det jag helt enkelt försökte dra ut. Fast jag lyckades liksom inte. Så att vi var tvungna att gå isär. Men att ha stödet från sina vänner, att gå tillbaka till någon som faktiskt har gjort att man... jag blev sjukskriven en period. Alltså, så dåligt var det. Det var ju guld värt.
Men...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men vad är det bästa med Mike? Alltså...
det bästa med Mike är att vi har så mycket gemensamma intressen. Mm. Alltså vi jobbar ju ihop, han klipper mina videos och redigerar många av mina bilder. Vi har ett otroligt modintresse ihop, så att vi är ju verkligen vänner. Sen är han är inte svartsjuk, vilket är jätteskönt. Jag har haft bara svartsjuka pojkvänner innan, utom Rickard då, om man ska räkna honom som pojkvän. ja, men killar som har påpekat vad jag har på mig och hur jag dansar och saker. Jättetröttsamt. Så det är jätteskönt att kunna slappna av i det. Och jag minns i början när vi blev ihop så gick jag in på hans Tumblr. Mm. Som han hade liksom innan vi blev ihop. Och då hade han massa bilder med Fanny Lyckman. Och hade skrivit typ så här: min framtida fru gifter med mig. Typ sånt där.
Oh.
Och jag kommer från jättesvartsjuka relationer tidigare. Så för mig var det så här, jag hittade en skatt av svartsjuka där. Mm. Och liksom, jag tror jag skickade en sms till honom när jag var på jobbet. Och när han kom hem till mig sen på eftermiddagen, bara så här, Lisa, nummer ett, så håller man inte på att skicka sms och bråkar när någon är på jobbet, för det är jättejobbigt för den. Nummer två, så stänger vi din detektivbyrå nu, sa han. Och sen dess, alltså det har inte varit något.
Nej.
Självklart kan det vara typ så här att man vill veta, ah, vem är det där, eller så här, du vet. Men ändå sunt.
Alltså, så här. Jag kommer inte kasta ut frågan, utan du kommer få välja och liksom så här, men jag har ju tittat i Leos telefon.
Det är din kille?
Ja.
Ja.
Och jag har gjort det mer än en gång.
Utan att han vet. Nu
ja.
Vet han.
Ja, alltså jag har inte sagt det till han heller.
Men han lyssnar på podden eller?
Alltså förhoppningsvis inte.
Mike lyssnar inte på min heller.
Nej precis. Och det känns ganska skönt. Men grejen är den att jag gjorde det under en period då jag... Alltså som du säger, att du aldrig tänker så här, men så här bra kan det inte vara. Så tänker du aldrig. Jag har tänkt så. Jag bara, det är någonting. För att han, jag tror nog att det är någonting. Och då är det lika bra att jag tar reda på det nu. Så att jag inte hinner liksom gå för djupt i det här. Men liksom.
Det är ju någonting i dig. Som säger att du inte är tillräcklig.
Ja, gud ja. Men det var, alltså jag vet inte varför. Men då, det var ju. Så det känns lite äckligt nu efterhand.
Mm.
Han som är så jävla fin mot mig och så snäll och så god. Så sitter jag där med hans telefon. Han skulle aldrig kolla min. Om den låg olåst öppen och jag var fan på en annan sida av världen, så skulle han aldrig gå in på min telefon. Men
nu med facit i hand, om han hade det helt enkelt, tror du inte att han hade unnat dig det då? Han känner ju dig, han vet att du är känslig.
Ja, han vet säkert att jag har gjort det. Absolut, men du har aldrig haft såna grejer att du typ nu liksom, att du...
Det var ju det här när vi precis hade blivit samman. Ja, då kollade du igenom allt, för jag kom från relationer där man gjorde det.
Okay,
där man liksom satte varandra på pottan och du har minsann gjort det här och tycker du den här kändisen är snygg och du vet, det var bråk om allt möjligt i liksom högt och lågt i med mina tre tidigare relationer, så var det präglat av väldigt mycket svartsjuka. Så jag trodde att det skulle vara så. Jag hade haft så sedan jag var liksom 15-16 år. Så att då kollade jag ju, inte att jag tog hans telefon, men jag kollade hans gamla konton och kollade igenom Facebook tre år tidigare, du vet, vem har han likat, vem har han skrivit till, du vet, så här. Men han sa ju till mig så här, jag vet inte i vår relation, så han bestämde det. Och sen dess har jag inte, alltså verkligen inte kollat på hans dator eller mobil, eller vi tar varandras mobiler och du vet så här, söker på Google om hans telefon är närmare, tar jag hans, om min närmare tar han min, så det är väldigt öppet. Så det enda jag inte vill att han ska se, det är min tjejchatt. För att där skriver vi väldigt öppet om allt möjligt. Och jag vill inte att han ska se det de skriver om kanske sina relationer. Eller så, här. Så det är det enda som är så här lite hemligt då, man ska säga så. Men det vet han. Och det är samma sak, jag går inte, och, alltså jag går inte in på hans sms och läser vad hans kompisar skriver. Och så där. Det är deras grej.
Och när man har varit i en relation där man har blivit utsatt för fysiskt våld. Påverkar det dig någonting idag? Alltså så här... Tänker du på
alltså
det?
Jag slår ju tillbaka.
Ja, alltså.
Så att det har ju mer varit bråk kanske. Alltså så än att jag har, alltså det har inte varit, vad ska man säga? Alltså det här var innan jag blev 20 liksom, i mina tonår. Så har det varit att jag har fått någon galg i ryggen och blivit puttad och lite såna olika grejer, spottad på så här.
Fy fan.
Ja. Som jag tror väldigt många kvinnor är med om. Och särskilt om man är med någon, den första man är ihop med, så är det ju svårt att veta vad... Även om jag hade sett mina föräldrar som har varit i en superfin relation, så blev jag ändå indragen i en, alltså manipulativ, jättedestruktiv relation. Men nej, jag tycker faktiskt inte det har påverkat. Jag vet ju inte vem jag hade varit annars.
Nej.
Men det har inte påverkat min självkänsla och inte mitt självförtroende heller. Det har varit liksom obrytbart på något sätt. Faktiskt.
Men om man är i en relation som är sådär destruktiv, om man blir utsatt för typ psykisk och fysisk misshandel och man har väldigt svårt att såhär ta sig ur det.
Det är nästan omöjligt.
Ja, men du som är så klok, jag vill ändå typ fråga dig, för att det känns som att du bara såhär, hur kan man tänka?
Alltså jag vet inte. det känns, många säger så här, ja, men att folk är svaga som hamnar i destruktiva relationer. Alltså vem som helst kan hamna där. Och jag tror att det är väldigt lätt för sådana som mig att hamna där, för att jag ska hela tiden hjälpa folk och jag ska finnas där och jag ska läka honom. Och han kom, den första killen kom från väldigt destruktiva förhållanden med sin familj. Så det var ju perfekt för mig. Då kunde jag läka och ta hand om och greja och sådär. Men med tiden så skulle jag behövt läka mig själv då kanske. Men vad var frågan?
Nej, hur man ska tänka om man, ja, är en, alltså om man har svårt att ta sig ur det liksom.
Alltså jag och Emily förespråkar ofta i podden att man som vän inte ska vara för pushy att lämna. För att de som sa det till mig, de hade inte jag i mitt liv. Alltså jag skärmade ur dem totalt. Så att för mig som har varit i en destruktiv relation och haft olika vänner som har betett sig olika mot mig, så kan jag bara säga att det bästa är att finnas där och få personen att berätta att så här, igår gjorde han det här mot mig. Och att istället säga så här, men gud, det är helt sjukt, du måste lämna. Så måste man bara så här fatta att det går inte. Utan då får man säga så här istället, du kan komma och sova hos mig. Jag kan hjälpa dig att polisanmäla. Kan vi prata med den här personens mamma? Kan vi prata med, alltså, dina föräldrar? Mm. Du vet, så här. Och då kommer du få nej, nej, nej. Till slut så kommer den här personen förhoppningsvis märka. Kanske att den har varit i en situation med killen där den känner att den börjar hata personen. För kärlek och hat ligger jäkligt nära. Och är man i en situation där man hatar sin pojkvän, vilket man ibland är när man är i en destruktiv relation, så kanske man kan hitta ett litet titthål att man kan ta sig vidare på något sätt. Sen kanske man behöver göra det 10 gånger. Alltså, göra de här försöken, liksom. Men man blir ju helt beroende av när man är i en sån här relation, tyvärr.
Fan, jättebra alltså.
Alltså jag ska ge ett tips nu som kanske folk kommer tycka är jätteknäpp.
Kör!
Men om man säger att man är i en destruktiv relation med en kille som gör en illa, och man känner att man vill ta sig därifrån, men man älskar den här personen för det är så passionerat och hit och dit, bla bla bla. Alltså det är faktiskt nästan att vara otrogen. Alltså träffa en annan på sidan, ja, som man kan bli kär i och lämna för. Mm. Som kan hjälpa.
Men jag tror att det är ganska vanligt att folk, typ, du vet, man träffar någon som är helt olik grisen hemma.
Ja.
Och som är verkligen så här Romeo.
Ja, men som också kanske kan berätta att man lever med den här, så den kan bli monstret. Så man kan så här kämpa i, tillsammans. Jag vet inte, men jag känner bara att man klarar inte själv. Nej. Och man klarar inte med sina kompisar. För kompisarna går hem till sin egna hem med sina egna pojkvänner sen och har sitt eget liv. Man behöver ha någon som involveras så pass mycket i ens liv så att man vågar lämna det som andra som har varit ens liv, förstår du?
Alltså jag tycker det var ett asbra tips.
Tindra lite.
Jo, men nu jag fan installerar, köp alla grejer på Tinder.
Ja, men det, sjukt, det värsta är ju att ofta i de här destruktiva relationerna så är ju pojken jättesvartsjuk.
Mm.
Så att ofta så skärmar den personen ju av och kanske kollar ens telefon. Man får inte gå ut på krogen, sådana saker. Så att det är ofta svårt att träffa någon annan. Men om man kan hitta något litet titthåll, man kanske kan ta Tinder på ens kompis telefon.
Ja, alltså faktiskt. Det är, ja, bara hook me up liksom.
Du måste ställa upp.
Exakt. Ja. Men vi ska komma in på några grejer som är återkommande i podden. Och
din podd, inte min.
Nej, precis. Mm. Och det är relationen du har till saker.
Mm.
Så jag tänkte börja med att fråga dig om din relation till ångest.
Mm.
Har du ångest?
Ja, jag har ångest när jag kommer till en ny plats. Jag och mina kompisar kallar det för nyplatsångest. Så när vi till exempel åkte till Smögen i somras, bilade vi dit så jäkla mysigt och trevligt, kan verkligen rekommendera att åka till Smögen. Så var det så här, när vi kom dit så hällde en av tjejerna upp ett glas vin och bara, här är för din nyplatsångest. Alltså du vet, vi pratar mycket.
Oh, ja, om det. Ja, ja.
Mm. Innan jag vet liksom så här, vart närmast ICA ligger, vart nödutgången är, vart så här. Och det, grejen, det är så konstigt för att jag egentligen, jag är inte rädd för att det ska hända hemska saker. Men däremot har jag alltid varit, känt mig lite som en ledare i en grupp. Eller i alla fall den som ska rädda om det händer någonting. Alltså alltid, jag är den som tar någon på ryggen, du vet, och hoppar från balkongen. Det har jag alltid varit. Och det är väldigt stressande när du kommer till en ny plats. För du vet inte ens var balkongen ligger, förstår du? Så jag tror det är det. Jag tror det är så här, rädda livet på mina kompisar. Hur ska jag göra om det händer något? Det är det, tror jag. Jag tror det är det.
Okej.
Faktiskt. Mm.
Går du till psykolog?
Jag gjorde ju det när jag mådde dåligt i min, ja, jag kallar det för tidigare relation, för det känns som jag var open två olika personer.
Ja, men alltså, men, oj, du var ju typ det.
Så, att, så då gjorde jag det. Men den personen sa faktiskt till mig att Lisa, du behöver inte vara här. Så. Mm. Så jag var ledsen och deprimerad i liksom, jag vet inte om det kallas för deprimerad, men jag var dränerad då i min situation i livet. Men hon kände inte, helt fantastisk kvinna by the way, hon kände inte att något som vi skulle nysta i skulle leda mig någonstans, utan hon kände att när hon ställde mig frågor så svarade jag på ett nyktert sätt, typ, sa hon. Och att så här, du, det är inte här du ska vara, du ska bara hem och vila och träffa en annan kille, typ. Mm. Alltså typ så.
Gud vad skönt.
Ja, ja, men jag, alltså, hade gärna gått till psykolog, jag hade tyckt att det var lite kul. Men det är väl inte därför man går dit.
Nej. Eller jag tror typ att man kan gå dit och småsura lite om man bara känner att man behöver snacka lite.
Men då tror jag faktiskt att jag har mina vänner också. Vi agerar psykologer till varandra hela tiden och pratar väldigt öppet.
Ja, det är sjukt hur mycket man kan komma fram till under typ en myskväll med några glas vin och lite ostar,
alltså,
typ.
Alltså, vi kvinnor, alltså snälla, vi är så långt fram, alltså i utveckling, i våran person, i psykologi, i så här, hur saker fungerar. Alltså männen, de pratar inte med varandra. Alltså, de, när man typ så här, när man bara så här, nej men den här personen är ju så där för att den var så där när den var liten eller whatever. Då bara så här, va? Vadå? Varför skulle det påverka? Man bara, really?
Ja! Och typ ibland när man bara, men gud, vet du att din kompis typ var med om det här när han var liten? Bara, va? Man bara, men pratar ni ingenting?
Nej, vi kvinnor är helt otroliga på att prata och vi läker varandra, och jag tror att vi har gjort det i århundraden. Det är därför vi gör det. Alltså vi har varit tvungna, för vi har blivit våldtagna och mördade och alltså förlöjligade, och vi har inte haft någon, vi har inte ens haft våra egna pengar. Alltså det är klart att vi har behövt prata med varandra om det.
Gud, jag ryser hela kroppen. Det där stämmer ju så jävla hårt. Fy fan, jag är så glad att du och jag har varsin podd. På tal om ingenting tänkte jag säga. Men så, hur är din relation till sex?
Min relation till sex är väldigt bra. Men det är ingenting jag pratar om i mina
det
medier.
Det är så.
Ända, alltså, vi har inte pratat om det så mycket hemma. Och sen så blev det bara så här, så fort jag blev ganska stor i mina medier, så bestämde jag mig bara för att så här, det är ingenting som jag pratar om, det är ingenting som någon annan behöver veta. Så jag kommer inte svara på dina frågor.
Men Saga Scott sa exakt samma sak faktiskt. Hon bara, nej men det stannar i sovrummet liksom.
Men sen så här, jag vill inte outa Mike, och jag vill inte outa mina ex. Alltså det är liksom, det är inte relevant, och det är så här, jag vet inte om jag är gammalmodig, men jag tror att jag
Nej, vad fan. Alltså alla är olika, det är ju underbart. Och alltså, jag tycker synd om Leo, för alla vet ju om han nu. Men, nej, men jag hör dig. Men preventivmedel?
Jag äter ingenting.
Nej. Nej, jag bara, nej. Då går vi vidare helt enkelt. Men hur är din relation till din kropp och ditt utseende?
Jättebra. Alltså, och med åldern också. Jag fyller ju också 30 i november. Och jag känner att åldern har gjort mig så väl. Så alla som lyssnar som är lite yngre och har dålig relation till sin kropp, det kommer bli bättre. Alltså gud. De få sakerna som jag tyckt varit så här fult på mig själv när jag var yngre, som att jag har små läppar, jag har alltid haft ganska stor haka och fått höra det liksom av killar i skolan. Jag blev kallad för hakaman bland annat. Ja, verkligen. Himla med ögonen.
Så jävla idioter.
Nej, men det har verkligen varit så här. Alla har vi våra grejer. Mm. Och säkert tror jag saker med ansiktet, just för det visar vi hela tiden. Så det är där ofta tror jag som man kan inte dölja det liksom. Men det är så här, jag älskar allting på mig själv idag. Alltså jag tycker, jag älskar min haka, det ger mig karaktär, det gör att jag inte får dubbelhaka. Alltså du vet så här. Så nej, alltså allt är, det är klart jag inte tycker allt är perfekt, men jag lever med allt och jag älskar allt, så kan vi säga.
Hur är din relation till Instagram?
Älskar Instagram. Jag blir nog påverkad såklart av liksom så här smalhets och hur man ska se ut och sånt. Och jag kan tänka mig också att jag är en av dem som är med och påverkar andra negativt vissa. Och jag har alltid sagt att så här, om jag påverkar någon negativt till ätstörningar eller att ni inte är nöjda med själva, avfölj mig direkt. Jag har i perioder avföljt andra som har påverkat mig negativt. Men i övrigt så tror jag, alltså just att jag har den här självkänslan som jag har, jag tycker om mig själv på ett sätt som jag gör, så klarar jag av att vara på Instagram utan att må dåligt. Vilket gör att jag tycker att det är väldigt, väldigt kul. Älskar att följa alltså så här mode, konton och sånt. Mycket från USA, mycket från Asien. Så det ger mig mycket inspiration. Alltså, så.
Toppen.
Och det är ju en av mina största inkomster från Instagram också. Så det är ju min arbetsplats. Så.
Super. Och hur är din relation till, alltså så här, hur ser du på framtiden? Relationen du har typ till framtiden.
Jag tänker inte så mycket på den. Kanske därför jag inte tror att jag kommer bli gammal. För att jag inte planerar. Jag vet inte. Mm. Alltså jag planerar ju absolut så här. Jag vet att jag ska på möten nästa vecka. Och så här. Men jag sätter inga stora mål. Det, alltså max här som jag sa till dig i början. Så här, ja, Miss Guide har hört av sig. Jag kommer göra en kollektion. Och det är ju lite så här självförtroende men ändå ett skoj. Alltså jag tänker att det kan absolut bli så. Och det vore skitkul. Men det är inte som att jag så här, nu kämpar jag för det här. För då hade jag satt mål och kämpat, så hade jag nog kämpat för att bli programledare. Och då hade jag nog redan varit det. Men jag kände lite så här, jag mår nog inte så himla bra av att kämpa för mycket heller. Och till ett mål. Så då skiter jag i det, så får det bara komma om det kommer. Mm. För allt det jag har nu känns jättebra. Liksom. Men framtiden, alltså. Jag vill jättegärna gifta mig.
Mm.
Det vore skitkul.
Skulle du kunna fria?
Jag får inte.
Det är ni bestämt liksom.
Ja, alltså jag var den som sa att vi älskar varandra. Och jag är liksom så här, jag är den som bestämmer det mesta i relationen. Jag är den som styr upp resor och så här. Så att jag tror att alltså jag vet att Mike känner att så här, något måste väl han få göra. Alltså så här, så det är kvar till honom på något sätt. Jag tror att han kommer göra det bra också. Han är ju jäkligt påhittig, jättelångsam.
Men påhittig ja, liksom.
Men jag har ingen bråttom heller.
Nej.
Men han är verkligen så här, han är jätteduktig på att göra videos. Och han är väldigt så här. Han är pojtig. Han kommer inte gå ner på knä på en middag.
Liksom. Nej. Vill du ha barn?
Ja, det tror jag. Om jag kan få barn.
Mm.
Jag har endometrios som gör att det är svårt att få barn. Det är så här äggstockssjukdom.
Typ. Mm.
Men ja, min mamma har också så här försökt mycket under min barndom. Och det har varit allt möjligt jobbigt som jag har sett. Men sen fick hon ju 4 barn.
Mm.
Så att jag har ju hopp så, om jag då vill. Men som sagt, min kille är 4 år yngre, så han är bara 25. Så för honom är det nog inte så stressigt. Och jag känner mig inte stressad heller. Nej. Faktiskt.
Det är så skönt att vi är samma ålder och båda barnen vill få komma när det kommer. Liksom.
Men däremot, alltså mitt och Mikes typ största intresse är att skicka bebisbilder och videos till varandra. Vi tycker att bebis är så himla gulliga. Så bara vi ser det på stan, du vet, vi går fram, vi gosar och sådär. Så vi gillar ungefär som andra, kan jag tänka mig, gillar djurbebisar, vad heter det? Det är jag inte intresserad av alls.
Nej.
Men bebisar är vi båda väldigt intresserade av. Vi tycker de är så gulliga. Så vi pratar mycket om bebisar. Och vi pratar om så här, vad vi skulle vilja att våra barn hette. Och vi så här, visar vart den skulle kunna ligga. Och så här, nu skulle vi vilja ha den under tröjan. Så där. Men det är inte att vi, så här, vi ska ha barn nästa år. Eller om 5 år. Eller om 10 år. Alltså, vi har inget så här. Vi pratar som att vi ska få barn i framtiden. Men vi har aldrig pratat om när. Och det har aldrig känts som att det ska vara nu.
Nej.
Så kan jag säga.
Skönt.
Ja, jag vill absolut gifta mig först.
Mm.
Och jag vill inte vara gravid på bröllopet, för jag ska festa som fan.
Alltså du kommer vara en så snygg brud, för fan.
Tack.
Typ du egen. Med? Ja, men alltså jag bara äsch, den här gamla trasan.
Nej, men alltså
du kommer vara så, men du vet, du som ändå har så, det kommer ju vara någon liten twist på, alltså någon, men du vet, med looken, att det verkligen är något som är, att det verkligen är du.
Jag skulle nog vilja ha en brudklänning som är väldigt kroppsnära och vit, men att det är kristaller i andra färger.
Åh, fy fan vad coolt.
Det skulle vara fint, det har jag aldrig sett.
Nej.
Jag kom på det nu.
Men nu jag är såhär, jag hörde det typ bara, pojt och hej. Men det är ju jättekul ju. Och jag tänkte innan vi ska rulla in på de snabba frågorna så reagerade jag lite på när du sa att du är räddningstypen. Att du räddar folk, att du är den som slänger någon på ryggen. För att det har ju faktiskt du gjort.
Två gånger.
Ja, det faktiskt. Är 2 gånger.
Ja. Och min syra båda gånger.
Ja, vill du?
Ja, absolut. Första gången var när vi var på Maldiverna. Då var jag 12 och hon var 2. Hon är 10 år yngre. Och jag skulle vara barnvakt, mamma och pappa låg och sov. Och vi bodde i en sån här jättefin bungalow ute i vattnet, du vet. Och så var det så här broar in.
Mm.
Och så finns det ju ebb och flod, beroende på hur vattnet är så. Och nu var det ebb, så att det var liksom koraller som stack upp. Och hon satt i vagnen och mamma pappa hade sagt till mig, det är jätteviktigt att du sitter fast henne med remmarna. För att hon liksom kravlar ur annars. Men det skete jag i, för jag var 12 år och var mer intresserad av att typ fnissa med henne. Så jag går där med vagnen och sen så ser vi en stork under bron. Och som jag kollar på, och hon kollar också. Hon kollade längre och längre över. Hon hade en liten så här grön klänning på sig som var lite fladdrig, med ljusgrön klänning med mörkgröna blommor på. Och jag kollade ner på fågeln och så plötsligt så ser jag, jag fattar inte riktigt vad jag ser. Det kanske är 4-5 meter ner. Då är det alltså klänningen som jag ser som liksom åker ner. Fast sen fattar jag ju att det är hon som ramlar ner, alltså för bron. Alltså det var bebisen ramlade ner. Alltså det var så sjukt att se.
Men alltså,
det var helt så. Och det var ju som sagt inte så mycket vatten utan mest koraller som stack upp. Och hon hamnade på mage i vattnet då, liksom vattenbrynet eller vad man ska säga. Så klänningen liksom flyter upp och jag ser bara hennes bakhuvud. Så det, jag hinner precis se henne landa innan jag hoppar i då efter såklart. För då fattar jag ju vad som har hänt. Och skär upp liksom hela mina ben och allting på det där. Och bara drar upp henne. Och hon hänger helt lelös och blodig liksom i munnen och allting. Och hon är så chockad. Så hon hänger bara. Alltså jag vet inte om hon lever. Alltså det är så här, hon gör ingenting ifrån sig. Utan hon har ju varit med om någonting helt sjukt. Så hon leker väl död. Eller jag vet inte vad hon gjorde. Det var väl en instinkt. Så jag bara skriker, du vet, någon slags så här djurskrik. Bara så här, mamma! Du vet, så här, när jag håller henne.
Ja.
Och de, jag var ganska långt bort från deras bungalow. Men de springer ut. Alltså på 5 sekunder var de utanför. Och bara sprang mot mig. Och sprang runt och ner liksom på stranden där. Och ner i revet där vi var. Jag minns att mamma eller pappa puttar undan mig. Så att jag ramlar och tar henne. För de är ju så rädda. Och då bara spyr jag. Så att det bara, alltså kaskad, vet du, hela vattnet. Alltså bara spyr. Liksom. Och sen åkte de till sjukhuset och hon överlevde. Och det var inte så farliga skador heller. Men hon blev så rädd så att hon liksom var helt så här, hängde bara som en påse potatis. Liksom. Så det var första gången jag räddade hennes liv, det får man säga. Hon hade väl inte överlevt om hon lägger den med huvudet ner i vattnet. Och sen andra gången så var 2006 så var ju vi med i tsunamin. Så då var ju vi på stranden. Och då sprang hela min familj. Och min syster hamnade liksom i någon slags tumult. Då var hon 5. Hon var 4 och jag var 14. Nej, så här var det. Vi börjar om. Då var hon 5 och jag var 15. Och vi springer liksom några meter bort från henne och så vänder mig om och ser att hon står där och letar efter oss när alla människor springer och vågen är liksom i bakgrunden, så jag springer tillbaka och hämtar henne och så har jag henne i famnen tills jag inte orkar springa med henne mer, då får hon springa själv. Men det var andra gången jag hämtade henne.
Men det måste ju ha, alltså, förlåt mig, jag tycker att du verkar ha en väldigt så här, när det händer någonting så är du väldigt, du vet, kylig i skallen, du hoppar ner, eller vad ska man säga, vad ska man ens kalla det där hos någon som är så ung?
Jag vet inte, men jag, så där har det alltid varit, det var samma i skolan, alltså så här, jag har aldrig väntat mig att gå emellan om någon har bråkat eller aldrig tänkt, om du vill säga att någon skulle stå med en kniv mot en kompis eller någonting, jag skulle aldrig tänka att så här, här finns det någon som står med en kniv som, alltså jag tänker inte på faran utan jag tänker bara på att här måste jag gå emellan, och det är inte så bra kanske om man hamnar i fel situation.
Nej.
Men det är därför jag inte stoppar mig från att hoppa efter, fast jag fattar att jag kanske blir av med benen på de här reven, eller jag är inte svårt att springa tillbaka till min syster fast jag springer mot vågen. För att det är inte så här, oh, nu ska jag vara heroisk och göra det här, utan det är så här, jag tänker inte ens på faran.
Nej, alltså, där är min syster liksom. Ja.
Men alltså, jag har läst om det här efter och det är ju väldigt vanligt att man som människa räddar sig själv, och det är ingenting fult, utan det är bara så här, när man hamnar i de här olika situationerna, de som har hamnat i nära döden upplevelser, så man har ingen hjärna utan man går på autopilot, och då är man olika sorters personer inom det här. Så att ja, man ska inte trycka ner någon för att den blir på ett speciellt sätt, utan det är bara hur vi är programmerade. Vi är olika sorters personer och jag är den som ska springa tillbaka helt enkelt.
Men tänker du, det var ju ändå väldigt, väldigt många som dog liksom under tsunamin. Tänker du på det något idag? För att det måste ju ändå vara...
Jag har gått igenom det så himla många gånger. Ja. Jag har ju gjort en video också om hela händelsen med riktiga bilder.
Såg den när den kom?
Den har 2,5 miljoner views nu.
Det är så sjukt för att jag såg den när den publicerades. Alltså typ 3 dagar efter.
Jag gjorde helt enkelt en dokumentär kan man säga. Som är liksom textad, så det är folk från hela världen som har sett den, vilket är jättehäftigt, och jag får meddelande om det mycket. Men tillbaka till din fråga. Jag tänker inte på det längre, nej. Det har hauntat mig i sömnen, du vet, första åren. Jag drömde mardrömmar. Jag tyckte det var jobbigt att sova nära vattnet. Det har jag gjort nu. Jag har varit i Thailand 5 veckor och sovit med, liksom somnat med havets brus. Så att det är så här, jag är läkt nu. Och absolut, jag såg mycket döingar, men det är liksom, det ligger inte på min hornhinna längre. It's in the past.
Wow. Ja, som sagt, du är en väldigt fascinerande människa. Och vi ska rulla in på de snabba frågorna.
Ja, jag är redo.
Bra. Vad gör dig riktigt jävla förbannad?
När någon är elak mot någon. Alltså typ så här, om en pojkvän skriker mot sin flickvän på en fest. Då, Alltså då får han en smocka av mig.
Älskar dig. Och vad, i vilket sammanhang är du som lyckligast? Alltså hur ser den, alltså när?
I början av en fest när jag tar första bubblet och folk börjar komma och krama den och liksom säga att det var länge sedan, det var härligt att ses och jag får bjuda på god mat eller alltså så här, när jobbet är helt åt sidan men man har gjort ett bra jobb på dagen, man är nöjd med det som har hänt och ens vänner kommer hem till en, det är ju det alltså finaste som finns. Och man, här, man har så mycket kul framför sig.
Ja.
Man, ska vi spela en beer pong? Alltså ska vi, du vet, så här, allt det här roliga som kommer att hända. Och nej, precis innan det, det är min guld. Gud, man är fint fixad, man luktar gott.
Mm.
Fy fan vad mysigt.
Åh gud, nu blev jag jättefestsugen.
Ja, ja men jag har haft denguefeber. Så jag har visst festat på en månad. Så jag är så jävla
god, det är mycket. När folk har så här vit februari, då bara rakt in i kaklet.
Mm.
Vad skulle du säga är din och din killes typ vanligaste tjafs? Alltså vad handlar det om? Om det inte är något särskilt, då är det ju liksom...
Jo, men vi tjafsar ganska mycket. Jag försöker bara tänka vad det egentligen grundar sig i. Jag tror, alltså vi har nog inget så här som vi hela tiden återgår till.
Nej.
Men allting grundar sig i att vi är väldigt olika. Så det är väldigt mycket missförstånd. Okay. Det är det som är vi bråkar om. Och det som är bra med det är att det är lätt att ta sig ur. För det är så här, bara vi klarar upp missförstånd så är jaha, okej. Okay.
Mm.
Så, som idag, jag kan ta ett exempel från idag.
Mm. Mm.
Vi sitter på tåget. Jag har tappat bort mitt kort i Thailand. Det var snabba frågor. Det där man måste, jag tänkte länge.
Men det gör ingenting.
Jag tappade bort mitt kort i Thailand så jag har inte haft mitt kort förrän nu. Och i min Uber-app så har inte jag lagt in mina nya kortuppgifter. Vi sitter på tåget idag. Vi ska till en PR-byrå. Jag säger till honom, kan du beställa Ubern? Kruxet med det är att jag behöver hans kvitto sen för jag drar av det i mitt företag. Så att det är det enda som är lite jobbigt för honom om man säger. Och han säger bara till mig, men det är bara att lägga in dina nya uppgifter. Och då blir jag skitirriterad på att han inte kan göra det här för mig. Så känner jag. Och han blir irriterad som en logisk person på att säga, det är inte svårt att sätta in de här siffrorna. Du borde gjort det för länge sedan. Så han har redan gått över irriterad på det. Så det handlar bara om att vi är ganska olika. Grundmoral och etik och sånt har vi verkligen lika. Men jag tror de här vardagsgrejerna som säger, kan inte du göra det här åt mig? Eller du borde ha gjort det här för det är så enkelt. Det är mycket sånt. Han tycker att det är enkelt. Jag tycker det är skitsvårt med siffror. Jag tycker det är jättesvårt att gå in i appen. Jag fattar inte ens vart jag ska lägga in det någonstans. Och han blir irriterad på mig att jag inte fattar det. Och jag blir irriterad på att kan inte han bara lösa det åt mig.
Mm.
Så.
Det där med Uber-grejen, skitjobbigt. Två, fattar vad du menar med att ni är olika och att det kan bli liksom... när du går på event, är det någon speciell influencer som du kan få syn på bara, ja, hon slash han är här?
Andreas Wik, 100%. Ja, jag kom från han nu. Vi har druckit kaffe hos honom. Alltså han, det finns ingen som ger så mycket energi som han. Alltså han är övernaturlig. Han är alltså så jäkla häftig. Och han är troende också. Så han har liksom hela tiden Gud med sig. Och det märks att du vet, han bara så här, han är som en, han har en gloria runt sig. Alltså han är bara så här, ger och ger och ger och ger och ger.
Wow.
Han är häftig. Har du träffat honom?
Alltså sett honom, men inte känna liksom.
Han är jättehäftig. Men annars Rebecca, vet du?
Ja.
Ja, hon har två, Rebecca med två i på Instagram, tror jag. Hon var jag på festival med i somras, hon och hennes kille Martin. Bland de trevligaste människor jag träffat.
Knutsen heter han väl?
Ja, exakt.
Ja, precis, då vet jag. Nu, du vet ju jag och namn liksom. Okej, så de...
Men hon är, gud vilken energi, ger så mycket, du vet, så här generös och liksom lyssnar samtidigt och bara säger roliga saker och på hennes göteborgska. Alltså.
Ja.
Ska jag ha det så här? Ska jag göra, babe? Säg vad ska jag göra? Hallå? Du vet så här, hon är lite ADHD. Alltså, så jäkla rolig. Hon och jag håller kontakten sen vi sågs. Och jag känner bara, jag skrev till henne faktiskt en gång när jag var lite brusad. Jag bara, alltså, du är ju min bästa vän. Vi kände bara inte tillräckligt bra. För jag känner så. Och
gud,
så känner jag sällan.
Ja.
Sen är Emily min bästa vän.
Ja, gud ja.
Men alltså, jag känner bara så här, det är sällan jag träffar folk som är så lika mig som Rebecca.
Gud vad kul.
Mm.
Vad dricker du helst i en bar? Du får välja vad du vill.
Rödvin, Ripasso eller Zinfandel.
En kryddig jävel alltså.
Ja, tung. Jävla mos till. Gärna. Jag bara, jävlar mos. Jävlar mos.
Jävlar mos. Ska vara till den där.
Men sen så gillar jag verkligen också bubbel. Men det är så här för känslan. Alltså så här, man associerar ju ett glas bubbel med så mycket härligt.
Mm.
Med tanke på vad jag tycker är härligast i livet. Exakt.
Ja. Men vad äter du helst? Eller vad tycker du är typ bland det godaste man kan stoppa i munnen?
Mm, kanske någon sushi med så här chili mayo, tycker jag är jäkligt gott.
Det är jävligt
gott.
Det
är nog min favor faktiskt.
Mm. Om jag skulle swisha dig 30 mil,
mm-hmm,
alltså direkt nu, mm-hmm, och du bara så får en Uber bort till NK eller typ 50 mil.
Till NK?
Ja, men NK är stan. Jag tänkte bara så, jag tänker mig alltid platsen utanför NK, för man får gå därifrån.
Okej, ja.
Vad är det första du bara så här, nu vet jag att du liksom tjänar bra så där, men bara så här, vart är det första stället du går till och bara, men nu ska jag fan.
Alltså om jag ska unna mig, kanske Gucci eller Dior.
Ja.
Jag tycker det är, alltså jag älskar second hand shopping, jag älskar billiga kläder, men jag tycker verkligen om att pimpa upp det med, men jag har ju på mig mitt Dior halsband nu, jag har Prada väska, men sen så är det så här, den här fake Chanel tröjan jag har köpt för liksom 100 baht. Nej, men alltså så. Ja. Så att jag gillar verkligen att blanda. Så jag har gärna dyra accessoarer. Så det skulle jag gärna ha mer. Det kommer jag köpa fler. Men om jag fick 30 mil av dig skulle jag nog gå, då skulle jag gå till Biblioteksgatan eller vad det
är. Ja, exakt.
Ja.
Men om det finns en himmel och ett helvete,
ja,
vad kommer Gud att säga när han släpper in dig i himmelriket?
Välkommen! Och så skulle han skicka ner mig igen.
Nej, spaken! Ja, ja. Nej, men, ja, men jättebra.
Men jag kan också tillägga att jag tror verkligen inte på ont och gott. Jag har alltid trott på att folk föds goda och sen blir de onda.
Jag hör dig. Om du skulle bli ett spöke,
mm,
och spöka hemma hos dig och Mike. Vad?
Vadå, jag lever fortfarande men jag är också spöke.
Nej, men du är ett spöke. Vad skulle du göra som skulle göra att han fattar att det är du?
Gud, vilken gullig fråga. Sätta på någon dokusåpa på tvn.
Han bara,
skulle veta direkt.
Är det,
han satt och kollade på Vänner och jag hade gått bort och han sitter enko eller vad det heter. Enka på skille, enke, jag vet inte vad det heter. Och det skulle komma på Ex on the Beach. Då skulle han bara, nu Lisa här.
Fy fan vad kul.
Ja.
Ja. Är det någon produkt som du är beroende av, och i så fall vad?
Nu skulle man ju vilja ge sig ett lifehack till folk, men jag kommer inte riktigt på. Så jag säger nog mitt matta läppstift som heter Adorable och är från ett märke som heter Milani.
Oh.
Det är på varje dag. Det är så här lila brunt typ.
Gud vad nice.
Ja.
Härligt.
Ja.
Och den sista frågan för idag.
Ja. Vi måste ha poddat länge nu.
Ja, ja, vi har poddat länge.
Ja.
Vad är det bästa med att vara du?
Att jag har så bra självkänsla och gillar mig själv så förbannat mycket. Så pass mycket att jag kan ge kärlek till andra villkorslöst.
Gud, vilket perfekt svar.
Tack.
Tack. Alltså, du har varit helt fantastisk.
Du med, vet du, jag var lite orolig innan jag kom hit. För jag har lyssnat på dina tidigare avsnitt och jag vet att du är duktig på att få fram saker i folk. Och jag har absolut pratat om destruktiva relationer och sådana saker, men det har jag ändå pratat om förut. Men jag känner bara såhär, gud, hon kommer nog manipulera mig. Jag vet inte vem du är. Förstår
absolut
du, jag visste inte innan.
Nej.
Så jag var bara så, hon kommer manipulera mig nu och prata om sex. Hon kommer manipulera mig för att du är så duktig på det.
Jo.
Så jag var innan jag bara, jag ska inte prata.
Nej, alltså jag tycker att du har varit fantastisk som du alltid är i din kanal, i din podd, på din Instagram. Mm. Och jag tycker verkligen att du är en sån jävla inspiration för alla att följa för att få en boost till att leva sitt bästa liv.
Men jag försöker verkligen det. Och jag anstränger mig inte så hårt för att försöka det, men det är ändå det jag lägger energi på, att så här, peppa tjejer som inte har fått det lika bra som mig, inte har det lika lätt.
Mm.
Jag var med i Pillerpodden för 2 år sedan kanske, och då frågade de mig, vem är du? Och då sa jag att jag är den som står längst fram med liksom sköld och svärd och har dem bakom mig som inte hade lika mycket tur. Jag tar gärna deras fight. Bland annat om jag är på förfester och jag spelar mycket beerpong, jag är ofta mycket bättre än både tjejer och killar. Och killar har lite svårt när tjejer spelar, och jag tar ofta med mig en tjej i mitt lag för de är ofta bättre. Och det är ofta mycket liksom, att de snackar ner oss, och jag kan ta det, men ofta är min tjej som kanske blir ledsen och sådär. Och då är jag den första att liksom säga emot. Jag är bra på comebacks.
Ja. Det är, ja.
Ja.
Gud vad vi ska spela beer pong när vi dör tidigt, tänkte jag säga.
Jag ska ta det.
Det kommer vi fan göra. Nej men alltså, glöm för fan inte att följa Lisa, ja, men överallt. Din podd lika olika, din YouTube-kanal, där heter du Lisa Ankerman.
Mm.
Din Instagram, har du något mer?
Alltså jag har Snapchat, det heter Ankerman, men alltså jag fattar inte efter nya uppdateringen.
Nej, inte jag heller. Men ta hand om dig och lycka till med allt du gör.
High five.
Ja, grym. Så ta hand om dig där ute, så ses vi nästa måndag med en ny spännande gäst. Ja. Hej då!
Lyssna då för fan.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.